Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 129 utav Svenska FPL-podden. Vi är nu inne i fantasy-säsongen äntligen, och det är vårt första ordinarie avsnitt. Vi ska prata upp Game Week 2 och kanske plocka ner Game Week 1 lite också. Vi spelar in tisdagen den 17 augusti, och agendan för dagens avsnitt är att vi kommer ha ett litet snack kring våra lagbyggen och hur inledningen gick. Vi kommer även ha en rejäl laggenomgång nu första Game Weeken, då man kanske inte har sett allting. Vi har försökt sätta oss in i de 10 matcher som har spelats och vilka spelare har imponerat och kanske underpresterat en del. Vi kommer sen gå vidare med veckans diskussion, där vi kommer diskutera de olika premiumalternativen som nu har dykt upp. Och här så är det helt omöjligt som alltid att få in allihopa, och går det att täcka någon, eller ja, hur resonerar vi kring premiumvalen? Stefan kommer även hjälpa till och komma med en liten lista kring spelare som har fångat hans öga här under Game Week 1 som man kikar mot framåt. Sen kommer vi till en kaptensdiskussion inför Game Week 2 som jag tycker ska bli väldigt spännande, men som Stefan redan har sagt är en no-brainer. Så det blir kul att höra den dialogen, och så avslutar vi med era lyssnafrågor. Men jag är ju rätt nöjd om man går till mitt eget bygge. Jag drog en bench boost, fick 116 poäng och en overall rank på 11 000. Stefan och Fredrik, har ni kört likadana lag, eller? Det är 96 pinnar blev det för er båda. Fredrik, blev det en kopia eller?
Ja, den hade varit så. Nej, men så kul hade vi inte, utan jag höll fast vid mitt lag. Till skillnad från er som bytte lite fram och tillbaka där, så höll jag fast vid det laget som jag hade i vårt senaste riktiga avsnitt, där vi redovisade våra lag, och det renderade i 96 poäng.
Mm. Så, overall rank på 630 000, hur känns det?
Ja, men det är en okej start. Alltså, mycket vill ha mer, så är det alltid. Men det känns ändå helt okej. Man är inte liksom avhängd efter det första. Man hade Bruno i laget, det var kapten på Salah. Träffade ju inte på varken Rafinha eller Barnes, men i en hjälp på Ings och Antonio och Cresswell. Så att, nej, men jag känner mig ändå helt okej med mitt, liksom, med min första game week. Och det är jäkligt kul att vi är igång, men jag måste ju bara, innan vi går vidare, Alex, om jag är taggad och tycker att det här är kul, hur var det på plats?
Ja, jag var ju, det kanske hörs på rösten, jag är lite ansträngd idag. Kom hem från Manchester igår måndag. Det var ju, jag har ju varit i Manchester ett par gånger, men det här var något alldeles extra. Dels alltså stämningen på och runt Old Trafford, både innan, under och efter match, är någonting som jag i alla fall aldrig har upplevt. Och på ett sätt kan jag tycka att det är ganska skönt, för tidigare när folk har frågat mig har jag alltid sagt att ja, men den absolut bästa stämningen jag har varit med om på en fotbollsarena har varit på Anfield när jag var och såg Liverpool West Ham. Förvisso fick Liverpool stryk med 3-0 då, men det har känts lite jobbigt. Nu kan jag stryka det, för att det här var, Och det har jag hört från flera andra som har sagt också att det var något helt, helt galet. Och det är väl flera saker som inverkar till det. Det har inte varit publik på plats i 1,5 år. Dessutom så är det en match mot Leeds som är, ja men, Uniteds största rival. Och sen tror jag faktiskt också att det har en del att göra med att det är färre turister över nu. Vi satt precis bredvid Uniteds nya som de har fått tillåtelse att ha på prov som safe standing, där det var sångsektion också. Och nej, det var dessutom en rätt trevlig match att vara på. Vi kommer väl komma till den, men nej, det var vilt kan man säga.
Ja. Vi fick ju lite uppdateringar där i våran Patreon Messenger tråd med bilder och videos, så att även om jag håller på ett annat rött lag så har jag ju lätt för att liksom älska bilderna och sången och sådär, så att det såg riktigt härligt ut.
Alltså efter matchen när 75 000 ska lämna arenan och så är det bara sång hela vägen ut, och sen så är det omöjligt att ta sig ifrån arenan, så det var ju bara att slinka in på första supporterpubben som ligger i närheten där. Och där blev vi ju kvar sedan i 3 timmar med konstant sång, och det är väl därav rösten hur den låter nu. Och nej, det var helt galet. Och det är väl ett jättebra sätt att pusha vår Patreon lite grann. Gå in patreon.com/svenskafpl och bli medlem. 15, 25 eller 30 kronor i månaden och vara med och stötta det vi gör. Är ni med för de 25 eller 35 kronors nivåerna så får ni tillgång till Messenger-tråden. Får lite videos, bilder inifrån Old Trafford, lite från efter matchen när det är sång och dans och en lite behind the scenes från Manchester. Så det är rätt kul. Men Stefan, hur känner du kring dina 96 poäng? Är du besviken över att det inte blir en högre overall rank på en så hög poäng?
Nej, men det var en helt galen start på Fantasy Premier League i år. Riktigt kul. Många som pushar 100 med utan att dra chip. Nej, men det är väl som Fredan säger, det är en okej start. De spelarna jag hade i laget som blanka, de är ändå bekväma med. Jag tyckte liksom som Shaw och Ding såg helt okej ut, Tony på topp. Det är väl Maris som kanske är lite besviken på i mitt bygge. Annars var det väl liksom mer, du och jag pratar ju mycket om liksom, ja, men det är bra läge att dra bench boost och ett sånt lag hade genererat mer poäng. Så det är väl lite de tankarna. Men nej, det är en okej start och jag tror att det är bara att bygga vidare från det här. Som tur var så hade man både Salah och Bruno i bygget. Det är många som har missat och kanske gått utan Bruno eller något sånt och ligger efter. Och det kanske känns lite tyngre för dem. Men det är bara att kämpa vidare. Han kommer inte göra hattrick i varje match.
Nej, man glömmer ju det, alltså det är många som får scorer där runt 90 poäng som ni plockar in som är rätt okej start liksom, som är väldigt besvikna. Men kollar man overall poängen eller liksom snittet, så det ligger någonstans på, vad var det, 65 eller något sånt?
69.
Ja, så att jag tycker inte man ska gräva ner sig allt för mycket. Om man är inne på Twitter, då ser man alltid de som har fått såna helt störda starter och sånt. Så att det är ett långt race, så kämpa på där bara.
Det handlar ju om att vara konsekvent också. Konsekvent har mycket poäng, det är det som leder till en bra rank i slutändan.
Ja, verkligen. Om du kan snitta 96 poäng per gameweek, Stefan, så kommer det nog leda rätt så långt skulle jag tro.
Ja.
Och för egen del så var det ju ett val mellan benchboost eller att köra ett vanligt lag, och det var verkligen 50-50 för mig. Jag har bara räknat lite snabbt på det, och mitt icke-benchboost-lag hade landat på 102 poäng, så det hade också varit en riktigt fin start och dessutom en hel del pengar kvar på banken. Nu har jag 0,5 på banken, vilket i och för sig är skönt, men det hade blivit bra vilket som, och det är kul då man var rätt på det. Och till 99% säkerhet så kommer jag spara mitt byte. Det är något vi kanske rekommenderar till de flesta att göra och verkligen lita på det. Man har lagt ner hur mycket tid som helst på att ta ut sitt lager till Game Week 1. Att inte bara få lite panik här för att någon spelare ser lite bättre ut än någon annan som man har. Så är det väl. Om jag skulle liksom pistol mot huvud och tvingas göra ett byte, ja, men det är eventuellt Harvey Barnes som jag skulle liksom kunna göra till Greenwood eller någonting sånt där. Men Fredrik, hur ser det ut för dig? Jag antar att du ska spara ett byte, men om du hade varit helt tvungen att göra ett byte, är det någon, vem ligger liksom mest illa till i ditt bygge?
Nej, men här har vi ju lite breaking news. Det är ju liksom att rådet är ju att sätt dig på händerna, gör inga byten, och det jag själv har gjort är ju att redan har tryckt av just ett byte och tömt banken. Och det finns liksom en logisk förklaring till varför jag har gjort precis det bytet du nämnde. Jag har inte bytt ut Harvey Barnes, jag har bytt in Mason Greenwood. Vi har sett en, liksom, det kommer säkert komma en del lyssnarfrågor, många går i tankarna och funderar. Borde jag ta ut den här spelaren för att den blankar? Nej, absolut inte. Det är jättemånga spelare som fick en och två och kanske till och med tre poäng i första gameweeken som mycket väl kan liksom, göra riktigt bra i gameweek 2. Men för min del handlar det om att jag vågar inte gå utan Mason Greenwood så som han såg ut i gameweek 1. Jag tycker att hans poäng var i rejäl underkant, så därför tryckte jag om mitt byte för att inte riskera att inte kunna göra det på grund av prishöjningen. Nu var det ju Pogba som stack i pris. Det hade lika gärna kunnat vara i Greenwood. Spelmässigt så... Nej, ja. Nu var ju Leeds inte bra bakåt, men vi kommer ju in på vilka United ska möta, och då kände jag att här gäller det att ta liksom, om jag hade chansen i och med att jag hade 0-5 på banken, och då så gamblade jag lite och tog den. Men generellt sett så är ju liksom rådet, gör inga byten. Byt framförallt inte ut någon spelare om det inte är skadad. Men är det så att du känner att jag måste ha en annan spelare, ja, då går det att tänka som jag gjorde.
Harvey Barnes, han är inte skadad, va?
Nej, men återigen, jag bytte inte ut Harry Barnes, jag bytte in mig som Greenwood. För det. Jag tycker att många frågor fokar på, men måste jag byta ut den här spelaren? Du måste aldrig byta ut en spelare om den inte är skadad eller avstängd. Men det är en jävla skillnad på att foka på att byta ut någon kontra att byta in.
Stefan, hur ser det ut för dig? Tänker du lika som jag, eller är du på Fredrik och har tryckt av något tidigt?
Nej, men som sagt, det är väl egentligen bara Mahrez som jag var besviken på från min första gameweek, och han valde jag ju mitt bygge mest för gameweek 2. Och visst, jag är väl lite orolig att han kanske inte startar i den matchen, men man vet ju aldrig med Pep, och det kommer man ju inte veta innan deadline heller. Så jag får bara hoppas att han startar, och om det värsta skulle vara att han sitter på bänken, så får jag hoppas att han kommer in med 25-30 kvar och ändå gör poäng. Sen har jag ändå planerat att byta ut honom i game week 3. Och ja, det är fortsatt planen.
Yes. Vi ska ge ett stort tack till våra partners. Vi har ett nytt deltagarrekord i ligan, vilket är superroligt. Och vi har ju ett väldigt fint prisbord med pris till de som placerar sig topp 16 i poddligan. Och stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Vi ska även rikta ett stort tack till Agente, eller gamla Nent Group, och Viasat som har bytt namn. Och via dem och via oss så kan du nu teckna ett väldigt fördelaktigt abonnemang på just Viaplay. Så läs mer om hur du gör det, och med QR-kod och allting, på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Vi har även ett deltagarrekord i Glenligan, alltså betalligan som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar. Och det är ju jättekul. Förra året så skänkte vi 25 000 kronor till Barncancerfonden. Då 50 av de här 200 kronorna man chippar in går just till Barncancerfonden. I år så kommer det landa någonstans runt 39 000. Jättekul, och inom kort kommer det även komma ut exakt vilka resor det är vi tävlar om som månadspriser och vilka månader det är. Men det ser ut att kunna bli lite beroende på hur flashiga resor vi väljer, 6-8 månader då vi kommer tävla ut fina priser utöver de 38 omgångspriserna. Och huvudpriset då åka iväg till valfri destination tillsammans med oss i podden och med grabbarna på Glenn. Nytt för i år är även att årets bästa game week, alltså sett över hela säsongen, där som har högst score i en enskild game week, kommer vinna ett PlayStation 5 med en extra handkontroll och lite sådär. Jättekul med nytt deltagarrekord även där, och jag har svårt att se att det ska finnas någon annan betalliga i Sverige som är större, och det tycker jag är väldigt kul. Vi var inne och pratade Patreon tidigare. Stort tack alla ni som är med och stöttar där. Vi ska nämna det att det fortfarande finns chans att gå med och vara med om den här utlottningen på presentkort på Unisport Store på 1000 kronor. Den utlottningen gör vi efter andra landslagsuppehållet. Så går man in där och är med så har man chans att vinna det. Utöver då att se de här behind the scenes-scenerna från Manchester. Vi har även en separat Patreon-liga som man kan följa hur det går för övriga Patreons. Och den här Messenger-tråden som det är gött snack i. Och man kan ställa lite frågor till oss under veckorna. Och även till de andra Patreons som också är med och bidrar i de här diskussionerna. Vi ska också nämna det som vi har gjort i de här inför avsnitten att vi har tillsammans med Glenn kikat på en helg den 16 oktober att vi ska ha ett FBL-event i Göteborg på en av deras sportbarer. Mer info kommer komma, men se till att hålla den helgen om ni är sugna på att träffa andra FBL-lirare och snacka skit och dricka öl och kolla fotboll och bara ha det allmänt gött. Det kommer vara en del quiz, fina priser men även fina priser i baren. Så det kommer bli grymt. Med det ska vi säga något. Vi ska hoppa in i en laggenomgång och vi velar lite kring det här, men nu är första gameweeken. Vi kör igenom de matcherna och alla lagen lite kortfattat. Och gör det i kronologisk ordning, ser vilka spelare som vi kikar mot, vilka som vi kanske tycker underpresterar och så. Och jag som har varit i England har inte sett jättemycket fotboll, så att jag lutar mig tillbaka lite och tar en programledarroll och kastar in lite frågor. Men Stefan, du kan få börja prata om fredagsmatchen. Där ser jag fram emot Brentford Arsenal 2-0.
Ja, fantastiskt att sitta på pub och se den matchen. Vi ska prata fantasy och vi börjar med Brentford. Jag tycker inte man vet jättemycket om dem än. Det jag tyckte de gjorde bra som lag var att de liksom satte en hög och aggressiv press. De målen de gör, det är ju liksom efter försvarstabba från Arsenals sida och liksom ett långt inkast som också var liksom så här tveksamt agerande från Arsenal-försvaret och även liksom Leno blir lite obstruerad där. Men jag tycker inte att liksom Brentford har visat speciellt mycket utav deras offensiv, utan det var mer att Arsenal släppte in billiga mål i den här matchen. Däremot så tycker jag väl att man fick se att Raya i kassen såg stabil ut. Testades framförallt en gång under matchen skarpt och gör en bra räddning. Men annars så liksom skulle kunna vara en 4,5 målvakt och kika på. Jag hade väl avvaktat med Pino och Kanyos som kommer iväg med 11 pinnar. Och liksom sett lite fler matcher. Just det jag är inne på, att jag är inte säker på hur Brentford kommer anfalla. I den här matchen så blev de ju rätt tillbakatryckta kontra en del. Hade väl 35% utav bollen. Kommer det se ut så i alla deras matcher, eller kommer de spela på ett annorlunda sätt när de möter liksom lite lag som inte är lika spelförande som Arsenal? Men sen kan man väl prata om deras forwards i Tony och som många har, men även Mbueno som spelar tillsammans med honom för dagen. Och vi får väl se om det kommer vara så framöver. Det man kan säga är att Mbueno är ju mer livlig och kommer till mer lägen. Men jag är inte jätteorolig för Tony än så länge. Jag tyckte att det han gjorde i matchen, han var framförallt väldigt jobbig för Arsenals backar och White i synnerhet vann de flesta duellerna. Men kollar man statsen, han hade inga avslut och så. Ja, har de lite mer boll och jag tror att han kommer vara en jobbig forward. Och sen får vi se, kommer han alltid spela liksom mycket lägre än Mbueno? Ja, men då kanske det är en varningsflagga. Men jag hade gett han mer förtroende om man nu har valt honom här inledningsvis. Arsenal då, det finns inte så jättemycket att säga, men jag tycker att Tierney och Emil Smith-Rowe ändå kan liksom, trots det här bottennappet, visa sig vara alternativ längre fram när efter matcherna mot Chelsea och City. Dock så läste jag nu att Ødegaard skulle kunna presenteras idag, och det är ju negativt för Smith Rowe i sånt fall, skulle jag säga, i fantasy-synpunkt.
Ja, gällande Emil Smith Rhodes var ju det en spelare som var lite halvt inne i mitt fantasybygge. Men valet fullt till slut på Mbeumo i alla fall. Jag känner mig ganska nöjd med det nu, kopplat till den här osäkerheten kring Emil Smith Rhodes som ändå gör en bra match. Men ja, det är den här speltiden, om det kommer ny förvärv och vad händer liksom. Mbeumo sitter ganska fint med där. Hans plats känns ohotad och står som mittfältare i fantasy, men spelar som spets. Så att, annars tycker jag det intressanta är Arsenal-försvaret, för att White har ju varit ett väldigt populärt 4,5 alternativ för många. Jag tycker inte att man flyr därifrån, men kanske kan det till och med vara så att om man kollar på 4,5 alternativet att Chambers är ett bättre alternativ, om man kommer få ha den där platsen där ute. För att jag tror inte White kommer kunna bidra med jättemycket offensivt kanske, och kanske att Chambers kan chippa in med någonting mer där. Men precis som du är inne på, så Tierney tycker jag lockar, och ja, de här två matcherna som kommer nu, så är det inte läge att ta in honom, men han är definitivt på min watchlist. Jag tar även in i den beräkningen att Arsenal inte kommer spela något i Europa, och Europamatchen har inte dragit igång än, men de kommer komma, och en Tierney från Game Week 4, ja, men han är definitivt på min watchlist. Stefan, en annan match som jag ser fram emot att vi ska ha i den här genomgången, det är ju tidiga lördagsmatchen som jag var på plats på, United Leeds, och här blir det ju väldigt mycket mål, 5-1.
Ja, precis. United är väl liksom i sitt kliniska jag, men samtidigt så, ja, men Leeds saknar ju Calvin Phillips enormt, skulle jag säga, på defensivt mittfält. Koch gör väl ingen beundransvärd insats direkt. Vi har ju pratat en hel del Bruno inför säsong, och min take var väl att jag har ju sagt att jag ska ha honom hela tiden, och har väl liksom, hade väl en förhoppning på att det här, hans svagare form i slutet av förra säsongen var på grund av att han var sliten. Och det verkar ju verkligen vara så. Nu såg vi att han tog sig in, han var väl ännu liksom den mest offensiva spelaren tillsammans med Greenwood, och gör ju alla sina mål inne i boxen. Och liksom de löpningarna tillsammans med Pogbas passningar kan ju bli livsfarligt här under säsong. Och ja, vi har ju pratat mycket om Brun, att ja, men han är bra, han tar mycket straffar och fasta situationer, men nu går han och drömmer in 3 spelmål, så att ja, jag hade ju varit rädd om jag inte satt med honom i laget och kikat på vägar att få in honom. Sen liksom tycker jag även att Pogba kom ju iväg från den här matchen med kanske för mycket poäng. Men hans insats är ju riktigt bra om man kollar. Han skapar näst flest chanser och han bränner ett friläge. Hans plats, det här får ju du fylla på Alex, men hans plats som vänster ytter nu när Rashford är borta känns ju riktigt säker, till skillnad från kanske Greenwoods plats där jag i alla fall ser mer konkurrens om 2-3 veckor fram här. Så tror jag att Pogba kommer ju definitivt spela mycket så länge Rashford är borta i alla fall. Men på tal om Greenwood så tycker jag väl att han också ser väldigt fin ut, och det är han som spelar fram Pogba till det här friläget. Skulle kunna haft en ass där. Pogba borde gjort det bättre. Sen fanns det väl, kunde ju Bruno passat honom någon gång när han gjorde mål. Så nej, lite som Fredan är inne på, att Greenwood ser ju också jättefin ut. Och kanske framförallt med tanke på hur dåliga lagen som United ska möta såg ut defensivt. Så blir det ju väldigt intressant kommande matcher här. Och det är väl liksom, vi har pratat om det tidigare, när United gör det bra, men då blir det prisförändringar för att de har mycket fans och folk ska byta in dem. Och det kommer ju bli mycket prisförändringar. Bruno och Pogba har ju redan gått upp i värde. Så nej, helt rätt att dubbla deras offensiv, tror jag, här i inledningen. Kollar vi bakåt, Shaw är ju ägd av 60% nästan. Han fick bara med sig en pinne. Jag hade suttit lugnt i båten. Jag tycker att liksom, han fyller på bra, tar hörnor. Jag tror att de offensiva poängen kommer komma på honom, och ska vara helt ärliga, hur många gånger drar Ayling upp den där bollen i därifrån han skjuter, så att det hade mycket väl kunnat bli en nolla i den här matchen också. Det är väl det jag har att säga om United. Jag tycker att liksom Bruno och Shaw har alla haft i tanken. Sen tycker jag Pogba och Greenwood är jättebra alternativ där i mellanklassen. Leeds, de behöver ju få tillbaka Calvin Phillips för att man ska kunna få någon defensiv utdelning från deras håll, tror jag. Offensivt sett så tycker jag väl att Rafinha är den som kanske visar mest ändå. Han har något bra läge där han kanske borde ha gjort det bättre, men skärpan saknas. Jag hade haft tålamod om jag hade haft honom i bygget. Jag hade väl i och för sig haft tålamod med Harrison eller någon sån också. Men som sagt, ja, jag tror inte Leeds är ett dömt lag bara för att de gjorde en dålig insats här, utan in med Calvin Phillips, blir lite bättre defensivt, och offensivt sett så finns det lättare matcher än United borta. Ayling gör ju mål, lite av en lyckoträff som jag var inne på, men att han får utdelning kan ju såklart lyfta hans självförtroende, och han men kom till mycket lägen i fjol och missade, så lite självförtroende på honom är nog inte fel, och han hade också suttit kvar med.
Ja, Ayling har väl samlat ihop till den där offensiva utdelningen från förra säsongen, om inte annat. Sen så, precis som du är inne på, sen tror jag att det är väl väldigt många som kanske har en Ayling, men som kanske inte spelar honom här i Game Week 1, som är lite så här tråkiga bänken poäng. Men det är en bra spelare att sitta kvar med. Värt att lägga till det att det målet som är helt sinnessjukt, det missade vi. För då var vi och köpte öl, så att det var långa köer, så vi hade inte hunnit ut på läktaren än. Så Ayling-målet, vi kom ut där och var det ett jävla liv på Leeds-fansen. Och så, vem är det som har gjort mål? Och det var så mycket folk där så att man fick inte liksom livescore att funka och sådär. Så vi såg det i efterhand, så jävla vilken kassa. Sen är det alltid svårt när man har varit på plats och säga någonting om matchen. Man är liksom lite inne i det på ett annat sätt. Men jag tycker att du summerar det ganska bra. Kan väl skjuta in där gällande Pogba, eftersom att han och Greenwood i alla fall kostade lika mycket, och jag tror väl kanske att Greenwood också mycket väl kan gå upp i pris innan Game Week 2. De ligger ju där 7,5-7,6 nu. Jag håller ändå Greenwood före Pogba, och du pratade om att Pogbas plats ute till vänster borde vara ohotad. Jag tycker ju att den ska vara ohotad, men litar inte alls på Solskjaer där. Jag tror att vi i ganska många fall kan se Pogba flyttas in centralt och kanske lite längre ner i banan, och då är han ointressant. Så länge han får fortsätta utgå utifrån vänster, då tycker jag Pogba är mer intressant än Greenwood. För att jag tror att Pogba kommer spela mer än Greenwood, men frågan är i vilken roll. Och jag vill bara ha Pogba i fantasy ut till vänster. Som United-fans vill jag också ha honom ute till vänster. Men litar inte alls på Ole där. Tror att nu att Pogba spelade där kanske berodde lika mycket på att Sancho inte var helt redo att lira. Och att Martial inte är helt redo. Och att Cavani inte ens är tillbaka på träningsplanen, utan har fått lite extra semester. Så att jag vet inte. Och att Cavani då är fortfarande frånvarande från träning, det gör ju bara caset ännu starkare för en Mason Greenwood. Så att just nu så håller jag nog Greenwood snäppet före Pogba, och det känns också lite, fast jag gillar Pogba och i den här matchen, så känns som att jaga poängen, de här fyra assen. Jag tar inte jättemycket för de här expected assist. Det tycker jag är ganska konstig siffra att räkna på. Men han hade 0,57 i den här matchen, får 4 ass. Det är maximal utdelning både på han och Bruno och Greenwood också, va? Det var det ett skott han hade i matchen. Men
United expected goals är 1,5 i den här matchen. Men det tycker jag ljuger lite. Eller jag vet inte, lågt. Men alltså, det, ja, vi kan komma till Pogba sen, men han är ändå den som, förutom Tierney, som skapar flest chanser i Game Week 1, så att, visst att han gör 4 ass, Men om det är någon som liksom ska chippa in med lite ass i den prisklassen, och vi har pratat om till exempel en Mason Mount i Chelsea, så tycker jag ändå att Pogba är klart sett den som imponerar mest här i gameweeket.
Ja, som sagt, men allting tycker jag utgår ifrån att han får fortsätta där ut till vänster. Och jag har sjungit en hel del om Ole här i Manchester, men jag litar inte på att han kommer spela honom där.
Jag tycker det blir så extremt bra med Shaw. Alltså, Shaw kan fylla på där och Pogba kan, liksom, även fast han spelar vänster ytter, så drar han sig in i banan. Ja, jag tycker det funkar bra liksom, och jag hoppas att det fortsätter se ut så.
Alltså, mig behöver inte övertyga, som sagt. Och jag älskar ju det jag får se från Pogba. Sen så är det ska läggas till, du är inne på det med Leeds, alltså pressspelet är helt obefintligt, och om inte annat så borde väl alla ha fått en stor varning att en spelare som Pogba får liksom inte ges den tiden som han ändå ges. Sen så den assisten han gör till Greenwood, det 2-1 målet, det är bara, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, Fredrik, du har gjort det här resonemanget när du gjorde bytet. Du övervägde inte att jaga de här fyra assisten från Pogba och gick på Greenwood istället.
Ja, nej, Pogba var inget alternativ. Lite som du säger, det blir som att jaga sin egen svans liksom, här med att jaga förra veckans poäng. Utan jag såg bara en potentiell riktig megahål för Greenwood i nästa game week. Och det är klart att Pogba kan ta in den också, men jag håller det ju för troligt att Greenwood får starta som striker även i Game Week 2. Givet de förutsättningarna du nämnde också. Men det är svårt att se att han egentligen kommer att ändra så mycket i startelvan. Visst, du har en Jadon Sancho, men ja, på sin höjd kanske stoppa in honom. Men det skulle inte förvåna mig ifall Ole stoppar ut samma lag igen. De har ju åtminstone gjort sig förtjänta av möjligheten, kan man ju tycka.
Nej, Daniel James ska inte ut med den där röda tröjan igen. Alltså, jag satt och svor så mycket. Han har ju noll slutprodukt, men jag ska inte gå in på det. Det är en annan podd. Fredrik, du kan få fortsätta och vi går vidare till tre matcherna, eller fyra som de går här hemma i Sverige. Everton Southampton, en match som Everton vinner med 3-1 och imponerar.
Jo, men det gör de ju. Och sen så, framförallt så var jag ganska nervöst inför att man skulle få startelverna där. Benitez hade ju var ganska tydlig med att de hade 5 spelare som hade covid och satt i karantän, eller de hade varit i kontakt med någon som hade det. Visste att James Rodriguez var en utav dem, men sen så var det mest spekulationer på sociala medier om vilka som var de övriga 4, och framförallt Ding var väl den som folk var orolig för, eftersom Benitez hade sagt att Richarlison och Calvert-Lewin var redo. Men han startar ju, och det är väl egentligen Calvert-Lewin, Richarlison och Ding som är Evertons tre liksom stora fantasy-tillgångar. Och jag menar, Calvert-Lewin gör mål, Richarlison gör mål. Ding gör ingenting, han blankar, men jag tycker ändå att man kan se potential i att så som Benitez vill spela med sitt lag, det kommer att trilla in assist från Lucas Ding. Jag är helt övertygad om det. Sitt 3-1 målet man gör, då är det Richarlison som slår in där inlägget, och Calvert-Lewin får liksom på bästa Henrik Larsson manér nicka in den. Den kunde lika gärna komma från andra kanten, och så hade det varit Din som hade slagit den. Så att, sitter man på Lucas Din tycker man att det är lugnt i båten. Det är bra matcher som kommer upp, och jag tror att det kan traila in en hel del poäng framöver. Och spelschemat ser ganska trevligt ut. Det är Leeds och Brighton, det är Burnley, Villa och Norwich, de 5 kommande. Så att, jag tror ändå på att det ser ganska hoppfullt ut för Everton. Och även om det började dåligt, går vi över och kollar Southampton, så var det ju nyförvärvet Armstrong som fick göra liksom första kassen efter något. Jag vet inte vad han höll på med, Michael Keane. Han stod och tänkte på annat. Och det var ett snyggt mål. En striker som spelar för 6,0. Jag ska inte avfärda Armstrong direkt. Om det är så att Tony fortsätter att blanka match ut match in, då kommer ju de ganska många miljoner människor som har valt att gå på honom och behöva lämna, och då kommer han att sjunka i pris. Har man då inga stålar och ta sig därifrån, då skulle Armstrong kunna vara ett av alternativen som man kan kika mot. Annars tycker jag att Southampton mest ur ett fantasyperspektiv är det mest intressant att prata om, lite som Newcastle var förra året som det känns just nu. Alltså, vilka är det som ska möta dem? den backlinjen de ställde upp, alltså den är ju sönderköpt av Leicester, så att det som fanns som var någon form av kvalitet, det är ju borta sedan länge nu. Det är inga jättevassa namn i Perot, Salisu, Jack Stevens och Livramento. Ja, om Calvert-Lewin och Richarlison hade lekstuga, då vill jag inte ens tänka på vad en Bruno Fernandes och Mason Greenwood och Pogba och company kommer att kunna ha i Game Week 2. Vi ska väl nämna det, Livramento som startade som ytterback är ju, kostar bara 4,0. Det var inte jättemånga som hade pinpointat att han skulle få spela. Vi får väl se. Jag antar att Kyle Walker-Peters, när han är fully fit, kommer att ta tillbaka den där platsen. Men än så länge, en av alla 4,0 startande. Vi var inne på i vårt backavsnitt att det inte skulle vara en enda. Och så visade det sig att det var nu 5 eller 6 stycken som kostade 4,0 som startade. Mm. Men ja... Jag vet inte, vad säger ni? Southampton?
Ja, jag har inte jättemycket att säga om Southampton. Däremot Everton tycker jag det finns mycket att säga om. Oron vi hade lite grann kring Ding handlar ju om fasta situationer. Men han tog rätt mycket fasta situationer har jag sett. Och sen så mitt största intresse är fortsatt för Calvert-Lewin på topp. Jag tycker att det kanske är den mest intressanta 8,0-forwarden som finns där, och det finns det ändå konkurrens i Bamford och Ings och sådär, men nej, inläggen kommer komma, du sa det, Richarlison slog in den därifrån, det kommer komma från Ding, det gjorde det också, och vem är det som ska nicka in alla de där? Ja, men det är Calvert-Lewin, och han är väldigt bra på det. Han har 5 skott i boxen i den här matchen. Och jag tror att Benitez kommer bygga upp allting kring att Calvert-Lewin ska göra massa mål. Och det kan han mycket väl göra med det här fina spelschemat i början också. Om det inte vore för att jag är ganska nöjd med mina 2 7,5-anfallare i Wilson och Antonio som vi kommer komma till lite senare, så hade det lockats väldigt mycket att kliva upp på en Calvert-Lewin med de 0,5 jag har på banken. Det var den där skadekänningen inför Game Week 1 som gjorde att det aldrig riktigt var nära att jag ändå började med honom, fast vi fick klara besked att han skulle starta. Men han är också väldigt högt upp på min watchlist.
Jag tycker man ska flagga in att Ducoré, jag vet att vi pratade om honom i fjol när han gick till Everton, men under Ancelotti fick han lite för defensiv roll. Nu har ju Benitez varit ut, eller han själv har varit ut och sagt att han får mer frihet att fylla på in i boxen. Och han är stor och stark, och i Watford så var han jobbig att tas med. Lite som en Yaya Touré kommer in där och fyller på i boxen. Och med mycket inlägg så tror jag att 5-5 för honom kan visa sig vara riktigt fynd faktiskt.
Mm, ja, absolut. Det kan det mycket väl vara. Fint mål han gör där med vändningen och så.
Det kanske han inte gör om så många gånger, men jag tänker mer om man får tillåtelse att fylla på och liksom att det kommer mycket inlägg mot han och Calvert-Lewin.
Ja, nej, det såg vi inte om inte annat tidigare i Watford, att han var bra på att fylla på in i box och så. Fredrik, du får gärna ta oss vidare med Leicester Wolves, en match som Leicester vinner med 1-0, men siffrorna ljuger lite, eller?
Ja, jag ska ta er in och jag ska ta er förbi. Det är lite som att åka förbi ett sånt där samhälle som man hinner knappt reagera när man har åkt in i det.
Örebro?
Ja, inte riktigt där. Jag tänkte på någon annan håla, typ Västerås kanske. Nej, jag vet inte. Nej, men skämt åsido. För Leicesters del så är det väl Amartey som var runt det största intresse, att en 4,0 som startade. Gjorde ju bort sig rejält igen och såg ju till att Adama Traoré kunde få fritt läge, som han ju i och för sig brände, men Vestergaard fick ju till och med göra ett inhopp nu, och jag känner mig rätt övertygad om att Amarteys startade den här säsongen kommer att vara ganska lätt räknade om övriga backlinjen får hålla ihop. Jag tror han kommer få finna sig och vara i bästa fall ett fjärde val på mittbacken. Så har man köpt in sig där, får han starta Game Week 2? Jag är tveksam. Alltså, jag tror ju att han blir förpassad till bänken. Och det kanske är lugnt om man sitter med honom. Man känner att jag har han på bänken fram till första wildcardet. Och då är det ju ingen panik. Men att räkna med att han får spela, det tror jag är lite väl optimistiskt. Kan jag nämna det också att Garnacho och Daka båda fick börja bänk. Vardy gjorde mål som vanligt. Det är inte så mycket att säga om. Men för de som hade köpt in sig på någon av 7,5-anfallarna där så var väl det ett litet snedsteg. För att visserligen fick ju Nacho ett lite kortare inhopp, men det känns inte som att någon av dem är liksom så här jättenära att faktiskt starta i Game Week 2.
Får ju se om Madisons skada kanske kan göra att det blir en formationsändring, men det får vi se.
Precis, det skulle ju kunna vara det. Vi får se hur länge han är borta. Både han och Barnes blanka ju, de hade väl lite små chanser var sådär, men det var ju en ganska trött match. Sådär. Liksom, extended highlights var väl ungefär lika långt som en sån här vanligt highlights-svep är från en match. Det säger väl kanske det mesta. Vi ska väl nämna Wolves också. Ja, rent fantasymässigt är det ju inte jättemycket att nämna. Vi ska nämna en 4,0 försvarare som startar i Kiana Hoover. Men återigen, Semedo på bänken. Jag tror ju att Semedo kommer att ta den där platsen de allra flesta av matcherna den här säsongen. Traoré som jag nämnde, ja, han springer ju som Usain Bolt, men tyvärr avslutar han väl ungefär på samma sätt vad det gäller liksom skott och sådär. För att han har två riktigt, riktigt bra lägen. Ett riktigt friläge första och ett läge andra som båda ska vara mål. Och, nej, jag vet inte, han känns inte som att han håller när det väl kommer till kritan, när han liksom ska trycka dit bollarna. På sikt när Wolves schema så vänder, så är det nog ändå en Jimenez som jag kikar mot, utifrån att det finns många anfallare. Vi får se vilka som kommer att hålla och vilka som håller sig hela kanske framförallt. Men vi vet ju vad han kan göra om han når tillbaka till de höjderna han hade innan den här otäcka skadan.
Jag har inte sett så mycket från den här matchen. Jag har sett Vardys mycket fina avslut. Men Traoré är annars någon som verkligen sticker ut i statistiken med 6 attempts, 4 skott in i boxen och den största underpresteraren i sitt expected goals på 0,81. Men det kanske har mycket att göra med det här friläget, men just med skotten in i boxen och sånt också. Det var det som liksom fångade mitt öga från den här matchen statistiskt sett. Det du är inne på gällande Leicester och Amartey, 4,0 försvarare. Jag har ju gått den vägen, fick det jag ville i min benchboost med de här 6 poängen. Men det kan bli problem, precis som du är inne på. Jag är även Tsimikas på 4,0 och vi förväntar oss att en Robertson ska komma tillbaka ganska så snart. Och då kanske man står där med bara 3 försvarare som startar vecka efter vecka. Och ja, då kan det vara någon liten rotation eller någonting som kommer in och som gör att man inte får ihop ett fullt lag. Så det är någonting som man kanske ska flagga upp för. Det är inget jätteproblem att fly från Amartey eller en Tsimikas eller sådär. Men om man har båda dem, då kanske man behöver tänka till lite grann. Annars så nämnde jag det när jag pratade lite om mitt lag, och det är Harvey Barnes som är den spelare som jag eventuellt funderar och går ifrån. Men det är en match, ska man komma ihåg. Jag tycker inte att man ska liksom lägga för mycket på det. Jag tog in honom för att det är en formspelare, men det var även en sån spelare som jag vill kunna fly från fort. Men jag vill ha 2 byten innan jag gör det, och även 2 gameweeks att fatta beslutet på åt vilket håll jag ska gå. För det finns ganska många alternativ där, både precis under Barnes på 7,0 och upp en 0,5. Så att jag avvaktar lite där, men hans siffror på expected goal involved på 0,08 imponerar inte. Och sen framförallt kanske där att Leicester bytte till 3-5-2 mot slutet av matchen. Där ser jag inte riktigt hans roll, och jag tror att det kanske kommer vara fler matcher de skiftar system när de känner att de behöver göra någon förändring i matchbild och sådär. Så att därför har jag vissa orosmoln kring barn. Så att det är en spelare som lite hänger mot repen där i mitt bygge. Vi får se vad som händer där framåt. Men jag vill behålla honom.
Ja, men, och det hade jag också. Hade jag suttit med Greenwood i laget och Barnes, då hade jag inte gjort det här bytet som jag tryckte av. Som sagt, jag bytte inte ut Barnes, jag bytte in Greenwood. Sitter du på liksom båda två, eller om du inte delar min liksom syn på att Greenwood kommer han har stora chanser att flyga nästa gameweek, då sitter man ju lugnt i båten. Liksom. Det är ju inte, absolut ingen panik, utan han skulle mycket väl kunna göra mål nästa match. Men det är Spelschemat är ju inte vad det är för United, så är det.
Nej, verkligen. Jag förstår det val du gör. Jag har ju inte Greenwood, så jag skulle ju kunna gjort samma sak. Jag har även de här 0,5 på banken, men jag värderar de här två bytena ganska högt. Så att, vi får se vad som blir rätt.
Pereira med finas, fått en hel försäsong. Vi vet vad han gjorde när han var hel. Någon att hålla koll på, tycker jag.
Absolut, bra inspel. Stefan, går vi vidare så kommer vi till Burnley-Brighton. En match som Brighton vinner med 2-1, trots att vi har en spräckt nolla ganska tidigt på en Sanchez.
Ja, precis. Jag tycker båda de här lagen har lite mer att bevisa innan mitt intresse väcks, i alla fall för utespelarna då. Ska vi prata Burnley så, vad ska man säga, Tarkovskis buffliga stil på hörnor kanske gynnas av den här nya VAR-bedömningen där man inte går in i varje situation och rättar. Jag har svårt att förstå varför det målet godkänns, men det gör det, och det kanske kan se ut så lite oftare. Det är väl det jag har att säga om Burnley, inte så mycket intresse där. I Brighton, jag tycker Brighton gör det lite bättre, man hamnar i underläge men vänder på det i andra halvlek. Mopey gör det helt okej, Gross hotar med sina fasta men jag är inte såld på någon av dem. Vi får se om han som hoppar in, Moder, för 4,5 kan, han gör ett pickt inhopp och assar ett av målen. Vi får se om han kan etablera sig i startelvan, då skulle han kunna bli ett budgetalternativ. Sen kan vi väl nämna om Veltman som missar matchen, men det ska ha varit på grund av att han har varit i kontakt med någon som har haft corona och därav behöver testa att han inte har corona själv. Jag tror väl att han har goda chanser att vara tillbaka till nästa match och då borde han väl gå rakt in i laget, kan jag tänka.
Det man kan säga där om Burnley, som jag ändå tycker är intressant, och det kanske kommer sparas också lite till, eller någonting vi tar med oss till kaptensdiskussionen senare i avsnittet, men det är faktiskt bara Newcastle som släppte till fler skott på mål än Burnley. Och då möter man ändå Brighton spelandes hemma. De har en expected goals conceded på 2,28 och det är Liverpool på Anfield som väntar. Så att Salah-binden finns ju ett case redan här. Även fast det finns andra som kanske kan blanda sig i. Stefan, Chelsea Crystal Palace. Chelsea imponerar 3-0.
Ja, men man får ju en smakstart med Alonsos fina frispark. Och sen så städar man av matchen enkelt genom ett stabilt försvarsspel. Dock så tycker jag väl att deras svåra spelschema gör att jag enbart kikar på hur Chelsea ser ut här i inledningen innan Game Week 7. Men det ska bli intressant att se. Vi har ju både Chalobah och Christensen för 5,0 som startar den här matchen. Dock ska man väl säga att Chelsea är ju ett av de lagen som har problem med kort försäsong. Och har många som har kommit tillbaka sent. Till exempel Reece James, om han startar som wingback nästa match, då ska Aspilicueta in i den där trebackslinjen. Och ja, jag hade inte jagat några poäng eller liksom här, utan men det är ändå något att följa om de startspelare för 5,0 i Tuchels defensiv, då är det av intresse, för de är riktigt tajta bakåt. Sen blir det såklart också hyperintressant att se vad Lukaku kan göra, då Chelsea har en tradition av att ha en stark målfarlig anfallare på topp. Vi har ju sett både Diego Costa och framförallt Didier Drogba där tidigare. Hur kommer det påverka spelet och övriga spelare i Chelsea? Jag är väl inne på att Lukaku kommer säkert göra det bra, men jag tror att det kan ha en positiv effekt på Mason Mount också, som bär ansvaret för hörnorna i den här matchen och tar även en del fasta situationer på plan och även en del direkta frisparkar. Så jag tror att han kanske får lite lättare en till gubbe att sikta på dem, och kanske lite fler assist. Sen tycker jag inte att man, eller det är så, jag tycker inte man behöver stressa in i Chelsea, och deras backlinje är inte spikad som den ställde upp idag, utan Alonso kan tappa sin plats och Reece James ska in i det där, och nej, ge det lite tid och se vad som händer. Sen Palace, det är jättesvårt att analysera dem. Man gör ingen jätte, man hotar inte speciellt bra. Vira ska ju liksom försöka ställa om den här klubben till att bli ett offensivare lag och än vad de har varit tidigare. Och den omställningen kan nog ta tid om den lyckas. Eller så kan det bli att han blir den människan som sparkas först. Det får vi se. Men som sagt, de behöver visa mer här.
Mm, ja, verkligen. Där i Chelseas backlinje kan man väl säga det, att den som hade högst intresse från mitt håll, det var ju en Ben Chilwell. Men det är inte så att jag blir mer sugen nu när Alonso gör det här fina frisparksmålet och får starta. Chilwell kommer ju få mycket spel till, förstår jag också. Men precis som du är inne på, så jag tycker det är perfekt wait and see-läge. Låta liksom det gå ganska många gameweeks här, sett till det jobbiga spelschemat innan det vänder. Och sen enligt plan då för min del att förhoppningsvis ha kvar ett wildcard till Gameweek 7 och då kliva in och kanske ha fått lite svar på de här Chelsea-frågorna och hur Tuchel tänker och hur spelet kommer fungera med en Lukaku. Jag tror väl precis som du att Mason Mount kanske är den som kan vara och vinna mest på det här, samtidigt som en Kai Havertz som man såg framför sig innan som ganska intressant kanske tappa lite, men på inget sätt behöver vara helt ointressant. Vi har en sista match klockan 4 där på lördagen och det är Watford Villa, och Villa har ju många haft intresse för, men Watford kniper den där matchen precis som väldigt många hemmalag gör den här första gameweeken, Fredrik.
De gör ju det och Watford vinner, men jag vill nog ändå faktiskt börja med Villa. Fyra stycken ganska så ändå får man säga heta anfallsalternativ rent fantasymässigt gör ju att det här laget har varit högintressant kombinerat då med det här spelschemat de tre inledande matcherna. Vi får se Buendia Ings från start, Bailey på bänk, Watkins skadad inte med alls. Det går ju raljera mycket över att det ser ganska rackigt ut för Villa i matchen, och spelmässigt så förväntar jag mig betydligt mer. Att de förlorar med 3-2, alltså jag ska vara helt ärlig, det lägger inte in jättemycket värdering i, för att jag är inte så intresserad av Villa bakåt. Om de släpper in 3 eller släpper in 2, alltså, I don't give a fuck. Bara de gör mål framåt. Och kan man säga, ja, men Ings gjorde mål på straff i 97, ja, de poängen räknas minst lika mycket som straffar i 65. Så det är, jag känner ändå, jag tycker folk har varit överdrivet negativa och sagt nej, det här kommer aldrig att gå och nu förlorar de. Och, nej, jag känner mig ändå rätt nöjd med de poängen som trillar in på en Danny Ings. För också bekräftat att han kliver in och liksom tar straffarna och gör mål. Det ska bli intressant att se nästa straff när liksom, oavsett egentligen vem som är på plan. Jag tror att det är mycket möjligt att Ings fortsätter på dem faktiskt. Och i övrigt här Buendia, ja, kanske inte gör något toppmatch så, men är ju ändå intressant framöver här, för man ska ju veta det att Villa har 3 bra matcher inledningsvis, sen har de ett jättejobbigt schema i 4 matcher, men sen lättar det upp lite igen, så att lagom där Gameweek 8 någonstans så kommer det ett ganska okej spelschema. Och du var inne på det Alex där, ett wildcard inför Gameweek 7, jag tar inte för liksom garanterat att man kommer vilja gå utan Villa spelare då, utan det kan mycket väl vara så att det finns någon av de här 4 som känns riktigt het. Jag skulle säga att de här 2 matcherna som kommer upp nu för Villa är ju också Newcastle och Brentford hemma båda två. Så jag tror ju att det finns god chans till fortsatta offensiva poäng. Watford då, ja, det är en imponerande seger, och sen har man lite flax på något mål och sådär, men man gör det väl bra spelmässigt. Men det är omöjligt att komma ifrån en Ismail Assar. Vi var ju inne och touchade på honom ett antal gånger under inför avsnitten, och fortfarande bara 4,3% TSB. Det är väl för att det finns så mycket olika mittfältsalternativ, men han är ju en jättedifferential, så det är liksom kudos till alla er som har gått på honom, och det kan nog vara en bra så här escape route om någon eller ett par veckor när man känner att man har klivit rejält fel på någon mid-price mittfältare och behöver liksom få in lite extra pengar för att kanske uppdatera en Tony eller någon annan spelare.
Ja, alltså jag tyckte ju Buendia hade en ganska tuff match och hade ju väldigt mycket hellre haft en Sar för 0-5 mindre om jag hade suttit med Buendia. Det hade varit ett byte som faktiskt hade lockat mig trots Villas fina matcher som kommer här. Jag tycker Watford har bra matcher också nämligen.
Jo, absolut. Men jag hade inte liksom tryckt av ett byte för det. Mm. Nu blir det ju så att jag har tryckt av ett byte. Då får jag stå lite med, liksom, med den där dumstruten i hörnet. Men alltså, det var inget lätt beslut att göra det. Jag hade inte gjort det för en Buendia mot en Sar. Även om jag förstår tanken. Och det är inte mycket möjligt att den kommer att bli liksom, det caset byggs ännu starkare fram till nästa och nästa game week. Men jag hade fortfarande inte gjort mig av med några villa tillgångar. Det är två kanonmatcher på väg in. Och att de förlorar matchen, folk låser sig vid det. Och jag blir så här, skit i att de förlorar. De gör två mål, ta dina ingspoäng och flina folk hela vägen och liksom in till på banken.
Så fast du hade inte suttit och sagt det om Ings inte hade fått den där straffen. Noll avslut i matchen. Liksom, det hade varit panik på honom om han inte hade fått. Men nu fick han den, så fair enough. Liksom. Det är klart att han fortsatte två bra matcher, men deras offensiv såg inte bra ut.
Men så är det ju. I och med att den inte såg bra ut och de ändå gör två mål, då tänker jag om de nu får till det mot men typ ännu sämre. Alltså, nu ska de spela på hemmaplan, de ska hem till Villa Park. De ska möta två, alltså Newcastle är ju inte bra. Jag tror att det kommer att bli offensiv leverans även fortsättningsvis från Ings. Jag tror de kommer att höja sig.
Ja, jag är ju lite mer i Stefans båt än din. Jag vet inte om det är bara vi är sura för att vi inte har Ings. Men det är ju, jag vet inte vad Watford-försvararen gör. Alltså i det läget är ju helt hål i huvudet.
Det gamla klassfällebenet.
Ja, så jag vet inte ens vad han försöker med. Men precis som Stefan är inne på, och som du är inne på Fredrik, dels det du är inne på, varför har man Ings? Jo, men det är ju det att ja, men han får en straff i 97 och gör mål och får bonus på det. Det är därför man har honom. Samtidigt vill man ju gärna, i en spelare som Ings, så han brukar vara delaktig ganska mycket och oroa en del. Hans straff, det enda skottet han har i den här matchen. Han skapar noll chanser i matchen. Alltså, jag hade varit lite orolig. Det kommer inte vara sånt försvarsspel som Watford bjöd på att ge bort en sån där straff. De kommer få i varje match. Och som sagt då, om inte Ings skapar. Vi ser en Buendia som har en tuff match också, som jag var inne på. Nu är Watkins då förhoppningsvis tillbaka till en game week 2. Men det är ju fortsatt mycket frågetecken kring Villa. De ska formera det här och nu har vi bara pratat offensivt. Det är ju folk, Stefan, du var inne på att du ville täcka deras defensiv. Men en Target till exempel som hade det riktigt tufft mot en Sar. Många som har gått på Martinez i kassen. Det här var mot ett Watford ändå som man kanske inte kommer tro kommer hamna på övre halvan. Så ja, jag tycker Villa fortsatt har ganska mycket frågetecken. Och hur mycket betyder det verkligen att den här talismanen i Grealish försvann? Liksom, visst, jag har värvats en del, men man ska få ihop allting. Så att, ja, mycket frågetecken kvarstår för mig kring Aston Villa ändå.
Det roliga här är att vi kommer ju få svaren relativt omgående just efter att lägga in week 2 och 3 som utvärderingen ska göras på tillsammans med den här. Så ska jag nämna det i Watford där också, den här en av alla triljoner för anfallare som de har i Dennis, som hade flugit helt under i alla fall min radar. Han kommer där från Club Brugge och ja, gör mål 5,0. Går visserligen utskadad, men det ska inte vara någon allvarligare vad jag har förstått. Så
att, håll er borta. Jag vevar stora varningsflaggen här.
Ja, det är klart att man inte ska kliva in här. Men han kan ju få kravla sig in längst ner på watchlisten. För det är klart att om han gör en plats till sin och spelar vecka ut vecka in, så sitter jag ju hellre med Dennis 5,0 än Obafemi som inte ens är med på bänken i Southampton.
Nej, absolut så är det. Och det är väl som du säger också där, även om jag höjer frågetecken kring Villa, så det som talar emot och plocka ut dem, det är ju de här två matcherna som kommer. Men Ja, som sagt, en tuff match till. Ja, det är liksom, man byter knappast in Villa-spelare om man inte hade dem i Game Week 1, om jag säger så. Sarr tycker man kan lägga till lite statistik på. Skapade 4 chanser, 10 touches in the box. Det är imponerad. Kollar man bara ett highlights-paket kanske man tycker att han har flyt då med målet. Och det har han väl kanske. Men jag tycker han har oflytt och inte komma iväg med mer än en kasse faktiskt. Om man kollar till allting och väger samman det. Fredrik. Sen ska du få prata lite Liverpool, det vet jag att du gillar. Vinst 3-0 borta mot Norwich.
Och det var ju med ett, jag ska inte säga B-lag, för det är väl att ta i, men jag vet inte hur många som reflekterar över det, att 6 av 11 spelare i Liverpools startelva är väl inte liksom en del av den starkaste startelvan.
Det är lite hårt kan jag tycka, men det beror lite på hur man räknar.
Ja, men jag tänker att Konaté för en halv miljard är ju inte värvad för att sitta på bänken. Då är Andy Robertson, då har ett helt mittfält med Thiago, Fabinho och Henderson som ska in och serva dem där framme lite bättre. Och sen är ju Firmino den spelare som har gjort flest minuter för Klopp sen Klopp kom till klubben.
Jag hör vad du säger, men det är lite hårt att säga att det är B-laget när du spelar med Jota och Matip.
Ja, såklart. Men det finns kanske en växel till att lägga i, så kan vi väl säga. Och nu rörde det väl inte någon av de hetaste fantasy-tillgångarna. Salah och Trent och Jota startade ju faktiskt alla tre, och även och Tsimikas på vänsterbacken. Och de gör det ju bra allihopa. Liverpool gör en bra solid insats tycker jag. Jota får göra sin kasse trots att han bara spelar en timme. Salah var vi nog många som var tacksamma där att han kom undan med så pass bra leverans när Bruno hade gjort det så pass bra innan. Och gör ett fint mål, får göra några...
Nej, men magisk speluppfattning där på första assen.
Ska jag väl erkänna att det kanske inte var helt meningen, men ja. Fortfarande så är det ju en jätteleverans, och har man gått in på Tsimikas så var det ju, ja men... Man visste ju att det var begränsad tid. Han lever ju lite på lånad tid. Och nu plockar han sina poäng i första matchen. För den som har dubblat Liverpool bakåt. Ja, men då trillar in bra med poäng. Jag tycker att den Trent Alexander-Arnold ser väldigt fin ut. Jag hade varit riktigt orolig om jag hade gått utan honom. För att han hotar ändå offensivt. Slår inlägg. Det är han som slår inlägget som Salah petar fram till Jota. Skulle förvåna mig om det inte trillar in någonstans mellan 9 och 14 assist den här säsongen också. Så att, nej men, ni som har köpt in er på Liverpool, ni har gjort helt rätt. Det är bara att sitta lugnt i båten och fundera på om och i så fall vem ni ska kaptena. Jag vet inte om ni har något mer att tillägga på Liverpool där. Det känns som att många har säkert sett matchen och ja, what you see is what you get, känner jag.
Det som är där är väl, jag reagerar ganska mycket på att Tsimikas stiger i pris. Alltså som du säger, ser bra ut och tar hörnor, vilket är härligt, och ser offensivt fin ut. Däremot blir han väl extremt trött i matchen, och Robertson ryktas redan vara liksom på G tillbaka. Visst, jag är jättenöjd med att jag hade honom i Game Week 1, men att byta innan nu, det ifrågasätter jag väldigt starkt.
Jag skulle snarare säga att den här prisstegringen är ju lite märklig utifrån. Den är inte logisk för den som tänker långsiktigt. För att man bör ha tänkt sig en väg ifrån Tsimikas. För så fort Robertson är tillbaka så lär han ju kliva tillbaka in i laget.
Man hoppas ju på något sätt att han ska få någon offensiv utdelning och hålla nolla här i Game Week 2. Och att det fortsatt är några galningar som byter in honom. Så man kan få en prisökning till och sen bara fly därifrån på något sätt. Som jag känner då jag sitter med både Tsimikas och Amartey.
Ja men precis, det är du säkert inte ensam. Det är säkert fler som har gått på båda dem för att kunna liksom lösgöra pengar till andra delar. Så att det viktiga där är väl att ha en plan liksom, och hålla koll på läget. Vad är det som händer? Så. Ska vi säga någonting om Norwich också, så är det väl att Billy Gilmore, som ju är en av de här 4,5 mittfältarna som är gjuten i laget, han ser ju väldigt, väldigt bra ut. Så att om man valt honom som sin 4-5 och sitter där på bänken och tänker att honom ska jag inte nyttja om det inte är kris och panik, så har man ju absolut inte valt fel, för att jag tar inte för omöjligt att vi får se honom i en Chelsea-tröja om ett par säsonger, för att där finns det talang.
Ja, verkligen. Stefan, vi har två söndagsmatcher också och det var ju stort fantasyintresse i båda skulle jag säga, men väldigt olika matcher. Och när tidiga matchen drog igång där mellan Newcastle och West Ham så var det ju en väldigt underhållande match vi fick se, men jag hade till exempel 4 tillgångar i den här matchen och blev ju inte på något sätt besviken. 4-2 vinner West Ham med.
Nej, men det förstår jag. Som du var inne på, troligtvis premiärens mest underhållande match som avgörs genom en tveksam dömd West Ham-straff i andra halvlek skulle jag säga. Och det finns mycket att rapportera ur fantasyperspektiv och vi kan väl börja med Antonio. Han var ju precis så bra som, ja, men som vi hade på känn innan säsong och trots att han bränner en straff så skrapar han ihop 13 pinnar här och är ju FPL-guld när han är skadefri. Sen har vi även Benrahma och faktiskt Zuzek som, ja, men som imponerar. Men de får ändå hård konkurrens om vilken som är den bästa eller som är den andra West Ham-platsen i laget av firma Cresswell och Sofall. Cresswell gör ju mål i den här matchen, hans första mål på, jag tror att det var 60 matcher eller något sånt. Så det var
den såg vi komma.
Ja, exakt. Välkommet för hans del men även Sofall är ju bra i matchen. Han är ju ytterst nära och har en assist när han slår ett perfekt inlägg som Antonio borde nicka i mål, men nickar i stolpen.
Så även om straffen kommer också att Antonio får minuspoäng.
Exakt. Så även om du fick mycket poäng från den här matchen, Alex, så hade du kunnat fått ännu mer. Nej, men sen så som jag tycker, den riskvilliga kan såklart trippla upp på West Ham. De ser fina ut, men något som talar lite emot det är ju liksom när Europaspelet börjar komma in i bilden och som kan påverka negativt att sitta med 3 stycken där och att ja, men vi vet ju att det är svårare att hålla ligaform när man ska ut och spela Europa. Men på kort sikt är det absolut inte fel skulle jag säga. Sen om vi pratar Newcastle så tycker jag de såg spännande ut offensivt också. Och då är det väl framförallt genom trollgubben Saint-Maximin som spelade anfallspar lite grann med Wilson i den här matchen. Och jag tror väl han var riktigt bra, får väl en assist till Wilson, men jag tror väl att han har väl inte fått så mycket utdelning, vad jag alltid underhållande att kolla på, men liksom, kan han spela lite närmare mål och ja, men det kan säkert vara intressant, men jag tycker ändå att Wilson trumfar honom. Vi vet att han sitter på straffarna, han tar mycket bonus, är en bättre målskytt och det skiljer bara 1 miljon emellan dem, så jag hade ändå gått på Wilson som jag tycker ser pigg ut i den här matchen. Förutom sitt mål så hotar han i andra lägen och är nära på att göra ett riktigt sånt där snyggt klackmål när han har 2 backar i ryggen. Man ska väl nämna Matt Ritchie också, omklassad till försvarare i år. Tar mycket fasta, slår mycket inlägg, men som sagt, då tycker jag väl att Newcastles defensiva form måste bli klart bättre än vad de visar upp här. Och sen ska vi också komma ihåg att Willock nu har signat på för Newcastle. Han gjorde 8 mål på de 14 matcherna han var där i fjol. Och ja, men mycket talar väl om att Newcastle kanske kommer spela lite mer offensivt här i år. I alla fall till en inledning. Och han skulle kunna blanda sig i striden där på mittfältet för 6, eller bland alla 6,0 mittfältare som har imponerat. Så ja, jag håller koll på honom också.
Man hade ju hoppats på att Wilson skulle vara prisad lägre när han startade i Arsenal och sådär. Ja, 6-0 kan vi tycka ligger rätt för honom när han spelar i det här Newcastle. Men jag hade hoppats på ett mer större fynd där. Wilson sitter jag fint med. Men jag fastnar lite för det här på Antonio som missar straffen. Antonio gör det ju bra ändå och är fortsatt intressant. Man ska veta att hans bakomliggande siffror är extremt boostade utav straffen. Han har en expected goals på hela 1,49. Men tar man bort straffen så hamnar han på 0,7. Jag är inte helt säker på att Antonio fortsätter ta straffar. Och med Benrahma i mitt bygge så har jag en väldigt stor förhoppning att Benrahma kanske kan vara där och knycka dem. Jag tror han har ett ganska bra strafffacit från tidigare klubbar och sådär. Så att ja, det är någonting i alla fall sitter och hoppas på. Sen så ska jag säga det att Newcastle i den här matchen, alltså det, du var inne på Richie och vill att de ska fixa till defensiven först. Ja, det kan man väl bara backa. Det är 6 big chances conceded i den här matchen och en expected goals conceded på hela 3,04. Och det är extremt högt i de här expected siffrorna, ska man lägga till tycker jag.
Men då kommer ju alla på en gång också. När Antonio nickar upp ett mål i stolpen och sen bränner han straffen. Ja. Det är liksom expected goals på dem. Och sen dessutom ja. Att Zuzek får slå in returen. Så att ja, mm. Jag vet inte om det var så. Det är mycket som hände precis i de 30 sekunderna där.
Det är det absolut. Men du kan inte tycka att Newcastle ser jätte stabila ut.
Nej, det är offensiven som ja. Jag är intresserad av.
Ja. Och om det var en väldigt underhållande match så kanske vi gick till en lite mer spännande och tight historia mellan Spurs och City, där Spurs ändå kniper 1-0 trots Citys fina inledning utav matchen då de verkligen trillade boll.
Ja, jag vet inte om det är 5 eller 6 matcher i rad nu som City har förlorat mot Spurs, men de har ju blivit ett riktigt boogie team för City. Jag kanske sa helt fel där, men Spurs är i alla fall svåra för City att slå. Om vi börjar med Spurs så är det ju såklart Son som är mest intressant, och det visste vi väl redan på förhand. Jag är dock inte helt såld ännu. Den här matchbilden passar ju yppligt för Son och hela Tottenhams offensiv. Där ja, men både Moura briljerar och Bergwijn är snabb, Son är snabb. Och liksom de får ytor att springa på. Dessutom mot en City-backlinje som innehåller Ake och Mendy. Så har de lite lättare att skapa chanser, tror jag. Jag tycker att det ska bli intressant att se hur Spurs ser ut mot lägre stående lag som låter dem ha bollen. För jag kan inte riktigt lita på att till exempel en Ali ska stå för all kreativitet på mittfälten där. Men om man kikar på den här matchen så jag tycker Moura gör det bra. Bergwijn är billig och hotar. Ali kanske kan hota mot sämre lag när han får lite mer offensiv, en lite mer offensiv roll. Men i dagsläget så är det ju bara att hålla koll och avvakta. Men det är ändå billiga spelare i budgetsegmentet allihopa som kanske kan bli intressanta. I City så tycker jag väl att ja, men det är framförallt Jack Grealish som är intressant i FPL. Han kommer iväg med endast en pinne från den här matchen, men att Pep redan är beredd att genom 90 minuter tycker jag säger en hel del. Han är bra, hotar en hel del. Vi får se vad, liksom, jag tror att han är en av de gubbarna som Pep kommer krita dit på laguppställningen. Ja, bland de första efter De Bruyne. Han är dessutom så pass anpassningsbar så han kan spela på många olika positioner, vilket jag tror Pep uppskattar. I övrigt så tycker jag väl, ja, men vi vet att Cancelo är en bra spelare att ha i Fantasy Premier League när han väl spelar, men det är just med det tillägget som gör att jag håller mig borta här inledningsvis, och personligen så är jag inte så sugen på Diaz heller just nu, då jag vill se att de spelar ihop den ordinarie backlinjen först och kanske har lite bra matcher på det. Sen kan vi notera att Gündogan drog på sig någon form av axelskada i slutet av matchen. Han ska väl scannas och så, jag har inte sett något officiellt uttalande, men det är väl rätt troligt att han kanske missar nästa match. I alla fall om det finns lite tvivel på honom så kommer han inte riskeras mot Norwich på hemmaplan. Och då skulle det kanske kunna bli så att Grealish får spela lite mer defensivt i hans roll här mot Norwich. Men å andra sidan kan han säkert hota därifrån också.
Mm. Vi fick se en Kevin De Bruyne som gjorde ett inhopp här. Tyckte han såg ändå spelsugen ut.
Ja, men jag är väl inne på, jag har svårt att se att han ska matcha det värdet som Grealish erbjuder. Jag tror Grealish kommer spela mer offensivt i de flesta matcher än vad De Bruyne kommer göra. Lite beroende på vad de, om vi får väl se om de värvar in någon striker eller inte. Men jag ser det inte som omöjligt att det kanske är Grealish som får spela falsk nia heller. Eller att någon annan utav Ferran Torres eller Sterling gör det. Vi får se. Men jag tror ändå att Grealish, han är lite yngre än De Bruyne. Jag tror att det passar honom att spela lite mer offensiv roll där det krävs lite mer kvickhet och ja, jag tror att han orkar springa lite mer också än vad De Bruyne gör.
Mm. Du, vore intressant att höra, du som är Mahrez ägare, hur det resonerar. Är det igen starten här mot Norwich och sen kolla och flytta vidare mot någon annan, eller hur tänker du?
Ja, men det har väl varit tanken hela tiden. Jag hade såklart hoppats att City skulle kunna ta den här matchen. Och Mahrez har ju ett bra läge i matchen där han halkar lite grann när han ska skjuta. Men jag är orolig, men samtidigt så valde jag honom lite för två matcher. Hade jag fått ja om valet så hade jag ju valt Grealish från City istället här. Men jag trodde inte att han skulle få så mycket speltid här i Game Week 1. Men nu vet vi det, och det är absolut en gubbe som eventuellt jag byter Mahrez mot, fast inte nu direkt, utan jag vill ha lite mer info. Och då är det framförallt kring om de här budgetmittfältarna kan hålla uppe sin leverans, eller om Son ser helt fantastisk ut, så kanske det kliar i Son-fingret också.
Ja, det var de matcher vi hade, och som sagt, vi drog igenom allihopa. Det kommer vi inte göra i varje avsnitt, men här i Game Week 1 tycker vi ändå att det finns ett ganska stort intresse för att gå igenom lagen. Det gör även att vi hoppar över de klassiska rekarna vi brukar komma med på försvarare, mittfältare och anfallare. Men Stefan, i vår Patreon Messenger-tråd flaggar du upp en viktig sak här. Vi pratar mycket om byten till höger och vänster, och Fredrik har redan tryckt av ett, men covids inverkan här kopplat till det uppkommande landslagsuppehållet som vi har efter Game Week 3 kanske gör att man bör spara ett byte, eller?
Ja, alltså det kom ju nyheter från Liverpool håll framförallt, som där både egentligen Liverpool och Everton drabbas negativt om det skulle vara så att de här reglerna gäller även när det blir landslagsuppehåll. Men tydligen så har FIFA ändrat sitt reglemente, så att klubbar kan inte förhindra spelare från att åka på landslagsuppehåll, även om det innebär att de måste sitta i karantän när de kommer tillbaka. Och det är många idag så är det många länder som är rödflaggade för att komma tillbaka till Storbritannien, och däribland så kommer brasilianerna drabbas, även Argentina och sen även en hel del länder i Afrika som är på listan. Så att det betyder framförallt att en Salah tillsammans med alla brassar i Liverpool och Richarlison till exempel riskerar att behöva sitta i karantän som det ser ut just nu i Game Week 4 och även i Game Week 5.
Ja, det ställer till en del, och ja, vi kommer väl komma mer till det när det närmar sig, men det kommer inte skada att ha två. Vi brukar alltid rekommendera vid landslagsuppehåll att om man kan sitta med två fria så har man mycket för det. Nu kanske lite extra mycket. Så vi flaggar upp det nu. Vi kommer återkomma till det här när vi väl är där framme och kanske vet lite mer. Det är ju dessutom VM-kvalsmatcher, så jag vet att någon i vår Patreon-tråd flaggade att jag tror inte Salah är så sugen på missa två matcher med Liverpool den här säsongen. Nej, men det är ett VM-kval med Egypten som liksom, jag tror han brinner rätt mycket för landslaget också. Så att är svårt att se att spelare ska fejka allt för mycket skador och sånt vid VM-kval. Men vi kanske ska plocka upp veckans diskussion. Då kommer vi in på Salah, för där kommer vi till premiumalternativen. Och kollar man på mittfältssidan så har vi en Bruno och en Salah som levererar rejält med poäng här i Game Week 1. Och vi sa det, vi alla tre är väldigt nöjda med att sitta med båda två. Dessutom så har vi en Son som gör det avgörande målet mot City. Och Kevin De Bruyne får det här inhoppet, ska väl nämnas. Jag lyfter inte upp Mané och Sterling som vi också får klassa som premiumalternativ på mitten. Jag tycker inte att de riktigt blandar sig i just nu. Men på forward-sidan så har det pratats mycket Lukaku. Det har pratats en hel del Kane, kanske framförallt kopplat till en City-flytt. Och det ja, det blev ju inte mindre snack efter matchen mot just City när man inte ens kunde se Spurs lagkapten på läktaren, mig veteligen i alla fall. Ja, man kan hålla på och fingra på det här fram och tillbaka, men just nu sitter jag med två premiumalternativ. Kanske skulle kunna få in ett tredje, det är väl någonting man får kolla på i ett wildcard i så fall. Det är väl för min del då kanske Lukaku som ska adderas till Bruno och Sala. Men ja, Fredrik, hur resonerar du kring de här premiumalternativen?
Ja, men det är ju väldigt intressant i och med att det är så pass många, får man väl säga. Det är väl ändå 6 stycken riktigt bra som man gärna skulle ha allihopa. Och det har vi ju konstaterat nu att det går ju inte. Och frågan som jag tycker man ska ställa sig är ju hur mycket blir bygget lidande av att ha 3 stycken kontra 2. För det är alltså, du köper in ganska mycket stålar på 3 spelare och blankar dem. Vad är det du har kvar liksom? Den frågan bör man ju ställa sig, och precis som du nämner där, inför ett wildcard så är det väl läge kanske att möblera om då. Jag tror att man kan klara sig och gå utan en Lukaku till exempel just fram till Game Week 7. Det vi ska nämna om sån där också, att nu blir det lite barnförbjudet här, men Tottenham ska ju in och spela den här oerhört sexiga turneringen i UEFA Europa Conference League. Så de ska ju ner till någon sån här obskyr portugisisk klubb på torsdag och spela. Och om Kane nu inte är spelklar, eller inom situationstecken inte är spelklar, då är det ju inte jättemycket där framåt. Och Son lär väl lira, och visst, han har ju en bra fysik. Men 2 torsdagar i rad ska de lira lite annat här. Frågan är, hur kommer det att påverka honom? Absolut, han gjorde det bra, men jag känner inte något måste att få in honom just nu. De Bruyne, ja, alltså enligt Pep på hans presskonferens så var han ju inte ens nära att vara tillbaka, och sen så fick han hoppa in från bänken. Tveka, jag är inne på samma linje som du, Alex, att Salah, Bruno sitter man lugnt med, och jag, känslan just nu är att fram till Game Week 7 någonstans där, när vi tänker att det kan börja lukta wildcards, så i alla fall som känslan är just nu, så borde man kunna klara sig med de två.
Jag lutar mot det Stefan också är inne på, med att man kanske kan på något sätt täcka, eller täcka kanske är fel ord. Det kan mycket väl vara så att Grealish bara kommer ta mer poäng än De Bruyne. Det behöver faktiskt inte vara helt, helt galna tankar. Det är svårt att täcka de här offensiva spelarna. Men om man då kan få in en Grealish för 8,0 istället, så underlättar det en hel del. Däremot, det som skrämmer, det är ju på något sätt för mig, om Kane skulle bli klar för City, det är en spelare som jag har väldigt svårt att liksom förbise i ett sånt fall. Stefan, hur mycket hade det ändrat om bilden för din del?
Ja, men rätt mycket. Alltså, jag tycker jag sitter rätt bra strukturmässigt i laget just nu, men jag har ju ett billigt anfall och skulle behöva tänka om rätt rejält om Kane kritar på. Och jag tror att det skulle vara svårt att få upp ett bra lag med Kane, Salah och Fernandes, för de är ju superdyra allihopa. Jag vet inte, men just som läget är just nu så tänker jag inte så mycket på det, för att jag tycker att det var ett gäng anfallare som såg fina ut i 7,5-8 miljoners klassen här i Game Week 1. Så ja, men tills vi vet mer så hade jag suttit nöjd med 2 eller 3 utav de lite billigare anfallarna och avvaktat. Men som sagt, skriver han på, ja, men då är det liksom, jag vet inte hur många veckor man vågar vänta då, utan han kommer ju dessutom stiga i pris som han skriver på för sitt, tror jag, för att folk kommer få panik.
Ja. Det är egentligen det som också oroar mig mest, för att annars sitter jag bra med Bruno och Salah, och precis som vi var inne på, ska man då ha Bruno, Salah och Kane, blir som att du ska ha extremt billigt på övriga positioner. Du kan bara sätta binden på en, och du kommer ha liksom ångest vart du ska sätta binden i stort sett varje vecka, skulle jag tro. Och sen så har du som sagt väldigt många mid-price alternativ både på forwards och mittfältet och i försvaret som man är intresserad av. Men om man plockar alla de tre, ja, då får de här mid-price alternativen se till att bli budgetalternativ istället. Och är det verkligen värt det? Ja, det kommer bli direkt avgörande. Så på ett sätt kan jag tycka att det vore kul om Kane går till City, för det kommer ställa väldigt mycket frågor för alla managers, skulle jag säga. Men ja, tills vidare får vi väl bara invänta och se vad som händer här. Skulle Kane komma, ja, men då kommer det bli en stor diskussionspunkt i efterföljande podd efter han har blivit klar, för att då det kastar om spelplanen en hel del.
Vi kan gissa där att hans TSB kommer att vara betydligt högre än 10% om han går till City. Det är för det är vad det ligger på just nu, och det är ju, nu är ju visserligen skadad då, men det är ju väldigt lågt ändå får man väl säga.
Ja, har det kommit fram något om vad det är för skada han sitter på egentligen?
Nej, det står lack of match fitness.
Okay. Jag läste dock att han var i Tottenham träning idag, så att ja, vi får se.
Ja, vi lämnar premiumalternativen där och kanske går in på de här mid-price-alternativen och kanske till och med något budgetval, Stefan. Jag vet inte, men vi ska gå över till din lista, och det är väl 6 spelare som ska lyfta som, ja, men lite har fångat ditt öga, och det är väl inte helt omöjligt att vi har varit inne och snuddat lite på dem i den här tidigare laggenomgången skulle jag tro.
Nej, men vi har ju pratat om allihopa, det här blir lite som en recap, men jag kikar statistiken här från Game Week 1 och såklart bara en Game Week, men jag tänkte ta upp lite spelare som gör det riktigt bra, och jag tar i den, jag börjar med den spelaren som tog mest poäng, för det är kanske lite minst intressant då, och det är ju i Paul Pogba. 5 skapade chanser, näst flest i spelet, missade dessutom ett friläge, och som vi var inne på i laggenomgången så United har fortsatt bra matcher. Jag tror att rollen till vänster, eller hans roll i laget, är mer given än vad Greenwood är, men självklart, det här skulle lika gärna kunna varit Mason Greenwood som var med på listan. Jag har valt Pogba här. Jag drar igenom hela listan så får ni kommentera sen. Andra namnet på listan, ja, men det är Antonio. Och han är ju verkligen, som jag sa tidigare, FBL-guld när han är skadefri. Vi ser att han har 6 touch i boxen, 3 av dem är avslut. Han har 3 stora chanser, men det är väl liksom 2 av dem kommer väl i samma situation. Jag gillar West Ham spelschema, kanske inte jättelätt match nu mot Leicester, men samtidigt såg vi att Amartey var dålig. Vestergaard har inte gjort någon match från start där. Jag tror att West Ham kan fortsätta göra mål, och det är den spelaren från West Ham som jag tycker lyser allra klarast här i inledningen. Tredje namnet, Sar från Watford. Han hade ju som lekstuga med Target, så att Target blev utbytt i paus. Lyckas med 4 dribblingar, som Alex, du nämnde att han har 10 bolltouch i boxen, kommer till 2 avslut, skapar 4 chanser. Och kikar man highlights från den matchen så är det ju typ att när Sar springer ifrån Target i första halvlek, så jag förstår ju att han blir utbytt, men samtidigt den snabbheten som han visar upp där, det är många vänsterbackar som kommer drömma mardrömmar inför att möta honom. Sen får vi se om Watford kan leverera poäng i många matcher, men jag tycker att om vi ska jämföra honom med Dennis som också imponerade här i Game Week 1, så vet vi med Sar att han klarar det i Premier League, för att han har varit upp där tidigare och gjort det bra. Han tror jag mycket på, och kanske inte nu direkt, men från Game Week 4 superintressant. Sen fjärde namnet är ju Calvert-Lewin. Hade lika gärna kunnat stått Richarlison här, men som vi var inne på så är det lite osäkerhet kring Richarlison inför landslagsuppehållet. Men Calvert-Lewin, han känns ju som klippt och skuren för den här Benitez-fotbollen med extremt mycket inlägg. Vi ser att han har 6 bolltouch i boxen, 5 av dem avslut, 3 är på nick. Och så tror jag att det kommer se ut i många matcher. Dessutom så har Everton ett bra inledande spelschema, så att han tycker jag absolut att man bör kika mot, och det kan man göra redan från Game Week 2 då de ska möta Leeds som absolut inte imponerade här i Game Week 1. Sen kanske lite mer oväntat namn på listan, men det är Tierney i Arsenal, som jag tycker trots förlust så såg han intressant ut. Han hade 51 bolltouch på sista tredjedelen. 8 utav dem var i boxen, kommer till 2 avslut och skapar hela 6 chanser, vilket är mest av samtliga spelare i spelet. Och mitt val hade solklart varit Tierney framför White om jag hade gått på någon från Arsenal. Men då hade man ju självklart väntat ut de här svårare matcherna som kommer nu mot Chelsea och City innan man kliver på där. Och sista gubben är ju Jack Grealish. Jag är förvånad att han redan spelar 90 minuter för Pep. Kikar vi statistiskt, jättebra, 4 lyckade dribblingar, 5 boll, eller 8 bolltouch i boxen, 3 avslut, skapar 2 chanser. Ja, han har alla möjligheter till, och det här var liksom mot Spurs. Nu ska de möta Norwich och sen Arsenal. Det är lättare matcher, säger jag på förhand. Jag är inte förvånad om hans stats ser ännu bättre ut här i de matcherna. Det var listan, och bubblaren får väl bli Ben Rama, som kanske inte imponerade statistiskt lika mycket, men han gör 1+1 och följer upp en bra försäsong. Och som du var inne på, Alex, han har faktiskt 6 av 6 straffar i sin karriär, har jag läst, från sin tid i Brentford framförallt.
Mm. Fredrik, vi har ju pratat om alla de här spelarna, men är det någon där som du följer lite extra noga mer än de andra?
Ja, men det är det. Dominic Calvert-Lewin 8,0 har spanat in Evertons spelschema, för det är ju uppenbarligen fler än jag. Det är väl typ nästan, inte riktigt, men 4 av 10 i alla fall, inte riktigt hälften av alla managers som sitter med Danny Ings. Och en bra escape route efter Game Week 3 skulle ju kunna vara just till Calvert-Lewin. Från 4 och framåt där så möter de Burnley hemma och Villa borta, Norwich hemma. Och, ja, men det är mycket, mycket fina matcher, även om det är någon enstaka tuff. Så att Dominic Calvert-Lewin, precis som Stefan var inne på där med Benitez-fotbollen, han är inte bara liksom på radarn, utan honom har jag ställt in kikaren på lite extra.
Mm. Det är samma för mig, det nämnde ju jag när vi hade laggenomgången, att det är en spelare jag verkligen, verkligen skulle vilja in. Men det är den här svårigheten att Antonio Wilson sitter jag som 7,5 år. Inte just nu läge, tycker jag, offra ett byte för att göra det. Känns lite sidled. Men han finns där hela tiden, och på något sätt kanske det löser sig själv sett till Antonio Wilsons skadebenägenhet. Sen så nämnde jag det i laggenomgången också, kopplat till Tierney, spelare som jag tycker är superintressant. Men även där är det väl, som du sa Stefan, kanske inte till de 2 kommande matcherna. Och sen då till matchen efter det får man väl se hur det ser ut med han och eventuella skador. Men jag tror han kan bygga vidare på det här och få en väldigt fin säsong om man bara får vara skadefri och när spelschemat ser lite bättre ut. Och ja, Grealish, det är nog min City-gubbe ändå. När vi kommer summera den här säsongen så tror jag att det är han jag kommer ha suttit mest med utav alla City-spelare. Frågan är bara när han ska in och istället för vem och hur man ska formera allting. Så ja, Stefan, du pratar ju mycket om de här, men du gick uppifrån och ner poängmässigt. Om du måste pinpointa ut någon av dem som är extra intressant, är det Grealish då eller?
Grealish är hyperintressant. Samtidigt beror det lite på vad Tony gör för mig. Det skulle kunna bli så att jag går för Ben Rama i Game Week 3, då jag gillar West Hams matcher Game Week 3-4. Får loss en hel del pengar och kunna gå upp på de här anfallarna vi har pratat om istället för Tony. Jag är som sagt rädd för att Mahrez kommer droppa i pris lite oavsett, tror jag. Och jag är även rädd att Tony droppar i pris om man inte gör något här mot Palace. Så att det undviker jag gärna.
Mm. Vi ska gå över i den här kaptensdiskussionen för Game Week 2 som jag flaggade för tidigare. Först och främst ska jag säga att vi har en lördags deadline vid 12.00 den här veckan. Och det är Liverpool Burnley som kickar igång allting vid 13.30. Och ja, jag var inne på det när vi hade laggenomgången att det var ju en första omgång där hemmalagen verkligen stack iväg. Det var väl 7 hemmavinster tror jag det blev när vi summerade allting. Och nu ska Liverpool hem till Anfield första gången med publik, i alla fall fullsatt. Liverpool fick ju hållit publik. Salah hemma på Anfield brukar vara bra. Formen i Game Week 1 talar verkligen för Burnleys dåliga försvar i Game Week 1. Samtidigt Salahs facit mot Burnley, det är 0 mål senaste 5 Premier League-matcherna. 1 mål på senaste 7 mot dem. Sen är det här den tidiga lördagsmatchen. Så det alltid finns något lite så här i fantasykretsar kring att sätta en bindel. Ja, jag vet inte hur mycket lägger du i det, Fredrik, det här att man har lite problem mot vissa specifika lag?
Det är lite olika, det beror ju på hur långt bak i tiden det där. Ibland kan man ju liksom gå tillbaka och säga, ja men det är 70-80-talet, men de har inte vunnit här på 30 år och liksom, jo men de flesta av spelarna i laget var inte ens födda då, de skiter ju lite i det. Det är ju inte så många homegrown längre liksom. Sen kan man ju såklart ha vissa boogie teams och sådär, men jag skulle inte välja bort en bindel på Salah på grund av att han har ett litet skralt facit mot just Burnley, utan där skulle jag nog säga att hans form just nu och Burnleys dåliga försvarsform just nu liksom trumfar det vad det gäller. Sen finns det andra som lägger sig i diskussionen, men jag tycker inte att det är tillräckligt liksom, tillräckliga argument för att jobba bort en Salah-bindel för Anfield. Alltså, det kommer att vara magiskt. Det kommer att vara magiskt. Och med den formen Salah är, så om man inte sätter binden där, då kommer det att vara nervöst att se matchen.
Mm, det kommer det vara. Absolut. Det kan ju bli något sånt där liknande som hände nu i lördag. Så att man satt där, nu ska Liverpool spela. Man, Bruno har redan levererat, fast i ett omvänt läge. Southampton möter United på söndagen. Är det så att Salah har levererat jättemycket och man gick på Bruno-binden, så kommer man vara nervös. Man kan även sitta där och njuta om det är så att Salah kanske har haft lite tufft och inte gjort mål, inte den här matchen heller mot Burnley. Så det är väl Bruno jag ändå ställer upp där emot. Och Bruno, ja men man tar ju med formen från Game Week 1, precis som jag gav plus för Salah. Tar även med mig att Southampton hade den näst högsta expected goals conceded-siffran på 2,09 mot Everton då. Ja, Bruno gjorde mål i båda matcherna mot Southampton förra säsongen, och vi minns väl alla 9-0 matchen med glädje, hoppas jag. Å andra sidan är det den här borta matchen, men är det ens ett minus för Bruno? För tidigare är det ju sådana lag som han har spelat bäst när han får spela bort från Old Trafford. Ja, hur mycket var liksom formen i Game Week 1 ett resultat av hemmapremiären mot just Leeds? Stefan, du tyckte det var ett väldigt enkelt val. Jag antar att det enkla valet är ju att sätta den på Salah. Och är det då du tänker?
Nej. Jag kommer sätta den på Bruno alla dagar i veckan.
Ja. Utvecklingen?
Nej, men Southamptons försvarsspel, vad är det? Alltså, Everton visst, men ja. Nej, jag tror inte på Southampton. Och vi har sett dem flera gånger bara bli fullständigt överkörd utav topplag när de inte riktigt är i form. Så att ja, de har torskat mot Leicester och de har torskat mot United stort. Nej, det är en Bruno Bindel alla dagar för mig.
Mm, härligt alltså. Du tycker att alla inte ens blandar sig i den här?
Det är klart att han blandar sig i båda. Jag tror båda kommer göra det bra, men för mig är det Bruno. Och som jag tror, som vi varit inne på tidigare, att han är närmare till bonus än vad Salah är också. Jag gillar Bruno bättre som fantasyspelare generellt. Sen tror jag att båda kommer ta mycket poäng i den här gameweeken. Men nej, jag vet inte. Burnley kommer, om vi kikar på de målen som Norwich släppte till, så var de ju riktigt slappa och liksom falla tillbaka i rätt positioner. De stod och klagade på domaren och Liverpool kunde liksom bara, ja men okej, men då slår vi ut bollen på Trenta och sen så gör vi mål. Burnley kommer inte uppträda så. Och nej, vi får se. Jag ger båda bra chanser, men jag lutar absolut åt Bruno.
Vi har väl spelat fantasy 14-15 säsongen och sådär tillsammans, Stefan. Och det som jag ändå trodde att du skulle falla över i en Salah-bindel är ju att du väldigt gärna vill sätta på lag som har hemmamatch. Och just nu med den här starten när publiken är tillbaka, så har vi verkligen sett hemmaplansfördelen spela ut sin roll. Det är inget som väger över här.
Nej, alltså jag tror fortfarande att, att det var Norwich slapphet som gjorde att Liverpool fick göra 3 baljor i premiären. Och som sagt, deras ordinarie mittfält har fortfarande inte spelat. Burnley kommer stå med 10 man i boxen. Och så ska de här B-mittfältet försöka luckra upp det där. Jag tror att det kan finnas en matchbild där det blir knivigt för Liverpool. Även om det kan såklart kommer vara bra stämning. Så. Men, men den stämningen kan även vändas till att det blir press. Såklart inte troligt, men det är ändå något jag ser. United kommer definitivt sopa banan med Southampton, tror jag.
Mm. Fredrik, vad liksom lägger du upp här, Bruno kontra Sala? Jag tycker precis som Stefan att Bruno är ett bra alternativ, men ja, för mig sitter binder på Sala just nu. Det har varit min ursprungliga plan innan vi såg Game Week 1 och gillade liksom den här hemmaplansfördelningen. Jag var på plats på Old Trafford och såg vad som hände där. Jag förväntar mig, precis som du, att Anfield kommer vara liksom kokande här nu på lördag.
Nej, och det är ju mycket det som talar för. Det som gör att min bindel i det busslag som jag har nu, och när jag säger busslag så ska vi för nya lyssnare förklara vad det är för någonting. Det är ju att man sätter ordning ett lag direkt efter deadline inför kommande game week. Så att om man blir påkörd av en buss så finns laget där ändå. Det var en parentes. Men i mitt busslag just nu så sitter Bruno som kapten. Och det är väl lite avslöjat att jag skickade in Greenwood. Jag är inne på samma linje som Stefan, att Southampton är för jävla dåliga, alltså, så att jag räknar iskallt med att det blir leverans från både Bruno och Greenwood egentligen. Och jag tror att Salah kan göra det bra också. Jag tror att vi mycket väl kan sitta med, om inte 20 respektive 17 poäng, så 10 poäng på båda två. Det skulle inte alls förvåna mig.
Nej, intressant är att jag då som United-supporter, det kan ju vara den här pessimisten igen på något sätt. Jag tror att Bruno kommer göra det bra. Det flaggar jag verkligen upp för. Men den här hemmaplansfördelningen, jag vet inte om det är uppslukad över min Manchester-trip här. Men jag tror liksom att det kommer vara en boost även för Southampton och spela hemma. Sen så är ju det som talar emot, och det skulle kunna vara att de bara får boosten och bara vill gå framåt och öppnar upp sig lite för mycket. Visst, den möjligheten finns, men jag vet inte. Jag har fortfarande binden på Sala. Får se vart jag landar. Det vore kul att sitta där. Ni sitter med dubbelbrun och så fortsätter jag bara dra ifrån vidare här med när Sala levererar hemma på Anfield. Ja, det blir intressant. Vad tror ni jag har fel när jag säger att jag tror att Salah kommer vara den mest kaptenade spelaren i Game Week 2?
Nej, men det tror jag. Det tror jag.
Ja, det kommer nog vara ganska hårt. Jag tror det kommer vara lätt övervikt i Salah. Och det är nog mycket för att liksom, det är hemmaplan och så. Men det kommer sitta. Frågan är ju hur nära 100 det kommer på bindlar på Sala och Bruno tillsammans. För att vi har inte nämnt något annat namn här. Och det är klart att man får ju gräva rätt djupt om man ska hitta ett alternativ. Det finns ju såklart inget rationellt alternativ. Men det kommer säkert vara en och annan galning som skickar iväg en bindel på en, jag vet inte, De Bruyne eller Ings eller något annat galet val. Och det ska vi ju såklart starkt avråda ifrån. Don't try it at home. Men någon galning kommer säkert göra det.
Jag tycker att casen för Bruno och Salah, för båda två, är så pass bra. Stefan, jag tror att även om du säger det, att du ser en möjlighet till att det skulle kunna bli lite press på Liverpool om de inte får in bollen och sånt, så tror jag väl ändå att du tycker att Salah är liksom ett bra kaptensval. Det är bara att du tycker att Bruno är bättre, om jag förstår det rätt.
Absolut, men jag gillar också att, alltså nu jag kikade tidigt, men jag kikade röstningen på Fantasy Football Scout-sidan. Det är 64% som går på Salah, det är bara 20% som går på Fernandes. Så att jag gillar det. Jag ser en matchbild där Liverpool får det tufft, eller kanske inte tufft, men kanske Salah inte gör så mycket Men jag ser ju liksom, jag förväntar mig minst 3 mål i typ alla matchbilder från United.
Och de andra alternativen, Fredrik, du var inne på det, City möter Norwich hemma på Etihad. Det är ju en jättefin match. Det är ju bara det att, Stefan, du sitter med en Mahrez, men det finns hela tiden liksom, är han med i bygget? Ja, man tror ju att han ska vara med i starten, men man kan aldrig känna sig helt trygg. Och kommer han ens få 90 om man börjar, det vet man inte heller. Vi har ett Spurs som möter Wolves borta, men det är lite som du var inne på där, Stefan, med sån att ja, men mot City så kan de bara gå på snabbhet och det är det som skapar chanserna. Wolves kommer väl spela mer offensivt i år, men det kommer inte vara ett Manchester City de möter. Kommer inte öppna upp sig liksom, och kliva framåt med hela laget, kan jag ändå inte se. Och sen är det ju den här klassiska, vilka är det Newcastle möter? Det är Aston Villa. Med liksom det högsta expected goals conceded på 3,04 mot West Ham i Game Week 1. Men alltså, det är inte så att Ings gjorde ett case för sig bara för att han rullade in den där straffen 97. Och jag har mycket frågetecken kring Villa. Alltså, jag kan inte på något sätt rekommendera att gå ifrån Bruno eller Salah. Och bara för det kommer vi sitta nästa vecka med någon annan kaptensalternativ som faktiskt har tagit mer poäng. Men för mig kan jag inte råda någon att liksom sticka ut mer än så från template att välja mellan Bruno och Salah.
Nej, om jag säger så här, skulle du rikta en pistol mot tinningen och säga du får inte välja Salah eller Bruno, då hade jag valt Trent Alexander-Arnold som kapten.
Det hade jag nog också gjort.
Ja, okej.
För han kommer stå extremt mycket inlägg.
Mycket inlägg.
Burnley kommer stå så djupt så att det är löjligt. Det
var ju... Burnley är ju dåliga på att försvara sig mot inlägg, det är sant. Nej, ja, det vet jag inte om jag hade gått på ändå. Alltså. Då hade jag nog faktiskt letat. Alltså om jag bara fått välja helt fritt så hade jag nog gått i City-matchen hemma mot Norwich. För där kan jag också se en rejäl överkörning. Liksom coin flip mellan Grealish eller Mahrez för mig. Nu ska vi inte ens prata om det, tycker jag, utan vi går vidare på lyssnarfrågorna. Och Carl Kviding börjar med en kaptensfråga och undrar om det inte bara det bästa är att sätta en kaptensbinde på Salah hela säsongen så länge han är skadefri, istället för att hålla på och växla mellan han och Bruno eller någon annan premiumspelare. Stefan, har du övervägt det här någon gång och bara sätta den på exempelvis Salah?
Ja, alltså, det kanske man skulle göra, för att det var väl något år du räknade ihop alla de där poängen, och då hade det ju blivit mer poäng om man bara hade tagit den som hade tagit mest poäng på säsong. Så att, absolut ett alternativ. Det är inte lika roligt dock.
Nej, det är det inte. Mindre huvudvärk kanske. Jag skulle aldrig göra det. Jag lägger ner alldeles för mycket tid på det här spelet. Så att, jag vill ändå ha någon form av liksom egen styrning på kaptensvalet. Sen så, jag är väl inte största fanet över hur stor del ett kaptensval har i det här spelet. Men ja, det är vad det är, och då vill jag ändå göra ett aktivt val kring kaptenen. Även om jag hittar fel mer eller mindre varje vecka. Fredrik André Widheim Ekelund undrar om man måste köra på en City-spelare mot Norwich.
Nej, det tycker jag inte, för att har du någon så då sitter du ju såklart och håller den, för som Stefan var inne på så har du förmodligen plockat in den väldigt mycket för Game Week 2. Men jag menar, vi som sitter utan City-spelare, ja, vem ska vi byta in? Ja, förmodligen då Jack Grealish, men med den rouletten och liksom Peps totala... Ja, men han drar sig inte för att säga vad fan som helst på presskonferenserna, så kan vi inte lita på någonting. Jag tar inte in någon City-spelare överhuvudtaget.
Ja, sen framförallt, vem är det man ska byta ut? Alltså, jag har lagt, jag vet inte hur många timmar på att ta ut mitt Game Week 1-lag, och då har jag även haft Game Week 2 i liksom, åtanke. Jag valde att starta säsongen utan City-spelare. Jag har såklart sett att de möter Norwich i Game Week 2. Skulle jag ta in någon hade jag tagit in Grealish. Men jag måste ta ut någon på mittfältet. Jag har en Harvey Barnes för 7,0 som blankade. Men Alltså jag vill ha två byten. Jag är inte så sugen att göra det. Så måste jag hitta en miljon dessutom för att göra Barnes till honom. Jag tycker inte att man behöver liksom känna sig stressad att få in någon spelare. Det är mer de här byten man ska göra i Game Week 1. Det tycker jag är spelare som man byter bort sig från problem. En Gündogan som skadar sig till exempel. Ja, men där är det läge att göra ett byte. Men... mer, jag ska försöka göra så ännu mer. Jag gjorde det förra året att men de byten jag använder mig av är att gå från spelare. Det kanske låter lite tråkigt. Du gjorde tvärtom nu, Fredrik. Du gick liksom på offensiven och ser en spelare som du har möjlighet att kliva på tidigt, som du verkligen tror på och kommer bräka in poäng nu här i början med Greenwood. Jag gillar mer det här att byta bort problemen än att liksom hoppa på möjligheterna, för de här möjligheterna, det är så lätt hänt att man går fel. Jag skulle inte bli chockad om Barnes, som visade fin form inför Game Week 1, helt plötsligt gör 1+1 här i Game Week 2, även om man har en lite halvtuff match mot West Ham. Så att det är liksom den här risken att byta bort spelare som det inte egentligen är några större problem med att sitta kvar med. Så det är väl liksom... det är min tanke kring det i alla fall. Stefan, vi har varit inne på Tsimikas och Hamartey. Jens Thor skriver och undrar hur länge man vågar köra med båda dem i laget. Men han har det ganska gott ställt. Han har 1,5 miljoner över i kassan.
Ja, nej, men jag tror väl det trumfar att spara. Bytet Tsimikas tror jag väl absolut kommer spela. Och är ju jättebra. Och sätta på plan igen. Amartey är jag mer orolig kring. Tror han kan tappa sin plats. Behöver han ha båda på plan så hade jag kanske gjort ett backbyte ändå.
Mm. Ja, det är precis som du är inne på där. Är lite, vilken är hans tredje avbytare? Eller är de här inte ens tänkta som avbytare? Då så kanske man behöver agera ganska på direkten. Men det har ju möjlighet att göra med de här pengarna som man har, om det är så att han kan sätta liksom, det ser inget jätteproblem att spela båda här i den här gameweeken som kommer, även fast jag kanske hade velat sätta Amartey på bänken om jag kunde, men annars så inväntar man väl tills de är ute ur laget innan man byter ut dem, om det inte är läge, om man får tydliga tendenser på någonting annat eller vill göra ett drag. Fredrik John Söderberg, han skriver att Son känns given, eller jag tycker den är klurig. Har man honom så vet jag inte om jag hade släppt honom nu, men jag kollar heller inte på att byta ut han eftersom att det ställer till det. Det är en dyr spelare, hur ska jag få in honom och sådär, och det finns ändå en del frågetecken kring vad Spurs, vem som ska skapa chanserna för sån när inte Kane är där, va?
Ja, det finns ganska mycket frågetecken kring allt som har med Spurs att göra, och då liksom adderat just det där som jag nämnde med det så kallade Europaspelet. Så sitter du på sån, då sitter du kvar. Sitter du inte på sån, då skulle jag nog kanske avvakta med, för det finns ju liksom inget rakt byte att göra heller, utan ska du plocka in honom, ja, då är det ju nästan garanterat ett dubbelbyte som krävs.
Eller bara plocka ut Bruno eller Salah då.
Ja, just det, skulle vara det då. Och det ska vi väl starkt avråda ifrån.
Ja. Stefan, John verkar rätt sugen på benchboost här. Han sa det, benchboost i första hade ju varit smart. Ta den i andra istället, frågetecken.
Ja, men det blir ju svårt för att då har man ju inte fria byten. Så att... ja, jag vet inte om John kanske sitter med en trupp som där alla spelar, men som sagt, Amartey har väl troligtvis redan spelat sig ur truppen, så nej, jag hade inte varit en fan av benchboost här i Game Week 2.
Nej. Här är en lite längre fråga från Filip Hellgren. Jag vet inte, vi har pratat ganska mycket, han undrar vem som imponerar mest som ligger i prisklass mellan under föregående game för varje position. Kan nästan säga att din lista har varit inne lite på det här, Stefan. Vi kan säga Tierney i försvaret kanske. På mittfältet hade vi ganska många. Och anfall kan vi gå så långt att säga att Calvert-Lewin kanske är en mellan forward där, eller?
Ja, om inte annat så imponerade väl både Antonio och Wilson också.
Ja. Elliot Blembourn, han verkar lite, lite sugen här. Han undrar om att sitta lugnt med samma lag eller försöka få in någon City-spelare. Han tog 117 poäng i första gameweeken, så man sitter ganska lugnt då, va?
Ja, fy fan, då sitter man helt jävla stilla i båten. Alltså.
Han drog inget chip heller, ska jag lägga till där då. Elliot, sitt lugn bara och njut. Jonas Köhler undrar hur snabbt man behöver få in Lukaku i bygget och vilken premium ska man i så fall offra av Sala, Bruno och Trent, kastar han in där också. Ska vi inte offra någon av dem, va, Stefan?
Nej, det tycker jag inte, men som sagt, det kan ju se annorlunda ut när jag kikar mot Lukaku, vilket är i framåt Game Week 7, och då har man ju mycket tid att analysera det beslutet. Så nej, just nu så har jag ingen panik att få in honom.
Det här blir ju en perfekt fråga för dig, Fredrik. Jag vet inte om vi behöver ta Niklas Sjöström. Han sitter med Harvey Barnes. Han har inga bränder alls att släcka efter en riktigt bra första omgång på 106 poäng. Ska han spara bytet eller ska han chansa på Greenwood som har tre bra matcher framför sig? Han har då redan Shaw och Bruno. Ja. Känner du igen det här eller?
Jag kände igen mig, det var en karbonkopia.
Det är bara jag bytet alltså.
Nej, men alltså det är ju lite bolsigt att trycka av bytet, och det kan bli, precis som du var inne på, visa sig vara helt jävla superkorkat att Harvey Barnes flyger och Greenwood liksom inte gör det. Så det är ju lite frågan, det handlar ju egentligen att ställa, att sitta med två byten inför nästa game week mot att kunna lösa biljett till Greenwood-tåget. Jag valde liksom att gå emot det kloka valet och vara lite mer djärv och faktiskt trycka av det här bytet för att lösa biljett till tåget. Vad som är rätt och fel nu är det helt omöjligt att säga, men jag kände bara att jag pallar inte sitta och se den där matchen mot det där Southampton och inte ha Greenwood, för att det var en pina mot Leeds, och då vill jag inte ens tänka på vad det kommer vara till helgen.
Nej. Stefan, lite Arsenal-fråga då. Johan Lundell, Smith Rowe och Ben White som rotationsspelare, ha kvar eller byta?
Ja, men alltså, har man satt ut dem för Game Week 1 så visste man ju att det var tuffa matcher i Game Week 2 och 3, så att det är ingen nyhet. Då måste man ju ha liksom, haft en plan för det, tänker jag. Har man inte haft det, ja, men då har man väl planerat dåligt, och då kanske man får byta. Men annars så nej, fan, vänta till Norwich och Burnley här. Alltså man ska ju med sig att Arsenals uppladdning till den här matchen inte var optimal med tanke på det som hände med Aubameyang och Lacazette. Jag tror inte att det är någon sjukdom, utan det handlar ju om transfer eller liksom deras motivation att spela för klubben mer än någonting annat. Och dessutom så, ja, men Partey skadade sig i sista träningsmatchen, så att av den anledningen så tror jag väl också att liksom försvarsspelet var lite lidande. Säg att Partey är tillbaka och att liksom, vi vet lite mer vilka som blir kvar i truppen, eller att att Balogun kanske får mer än en dag på sig och förbereda sig för att han ska göra debut i Premier League, så kanske det ser helt annorlunda ut i den matchen, skulle jag säga. Så jag hade haft tålamod.
Det är väldigt mycket frågor som har kommit in. Det är jättekul. Ni ställer frågor via vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Många av dem har vi svarat på i podden här, som har blivit ganska lång. Men Kristoffer Alm undrar, Fredrik, är Chilwell en för stor risk att fortsätta gå med? Eller ska man sitta lugnt i båten och tro att han tar tillbaka platsen?
Ja, men där börjar ju liksom lite på hur man tänker. Tänker man som jag med det offensiva tänket, så då måste man ju se till vem ska du byta in. Jag kan inte se någon back i den prisklassen som är så liksom intressant att det skulle vara värt att lägga ett byte på det. Så att jag hade nog suttit lugnt i båten ändå, och så gav man sig in i den där tombolan, då är det liksom den som ger sig in i leken får leken tåla, och ja. Det kan bli jättebra till nästa match att han startar och gör det bra då lika gärna. Så att jag hade nog suttit lugnt i båten faktiskt.
Chilwell är inte på något sätt petad ur ett Chelsea-lag, utan som sämst är han ju att han kommer roteras med en Alonso. Har man gått in på honom, det är ganska svårt att vara aggressiv också på försvarssidan, även om han kostar 6,0 och man kan välja ganska många försvarare, så tycker jag det är svårt att liksom hitta den där försvararen man ska in för en gameweek och verkligen attackera, precis som du är inne på.
Jag har svårt att se att Alonso får spela mot Arsenal med tanke på att han inte är raketsnabb direkt. Det känns som att Chelsea skulle bjuda på att Pepe får en bra chans att göra en bra match där. Utan jag tror att Chilwell är tillbaka för att han är mer stabil.
Ja, om du fortsätter spekulera i Arsenal så undrar Simon Greco om vi tror att Havertz startar mot Arsenal och vem man annars ska kolla på i den prisklassen som är intressant. I den prisklassen har vi väl pratat om, men Havertz?
Nej, jag tror Havertz startar. Enda anledningen till att han inte spelade här var väl att han spelade 120 minuter i den här Europacupen som gick till straffläggning och som de vann mot Villarreal. Så jag tror också att han kommer tillbaka till laget faktiskt.
Det är väl Lukaku där som också ska in och gjorde ändå en bra match i Chelsea. Liksom, så att man brukar kunna vilja hålla ganska hårt i den elvan som har varit om de har gjort en bra match. Så ska man då trycka in Lukaku och Havertz? Ja, kanske inte. Jag är ändå inte förvånad om Havertz får börja bänk faktiskt.
Nej, kanske inte. Men samtidigt, ja. Nej, det är spekulationer. Men som sagt, jag tror att han gick från att vara given till att bara liksom vara sliten.
Ja, jag tror också att Havertz kommer få mycket speltid gällande Arsenal-matchen. Det bästa är väl att avvakta fram till presskonferensen. Vi kanske kan få lite besked. Och sen får man gå lite på magkänsla där. Men det kan vara värt att chansa med Havertz ändå kan jag tycka. Om man nu har tänkt ha han på sikt. Det är ju som sagt ett tufft spelschema. Det skulle ju kunna vara så att det är kanske ett lättare byte att göra än Havertz till en Greenwood. Och liksom dels vara lite aggressiv på det som du är inne på, Fredrik, men då det ändå finns lite frågetecken med spelschema och andra saker att liksom göra det bytet då. Dessutom spara lite pengar. Mycket frågan handlar ju om byten och jag är ju så här, sitt bara lugnt kvar, håll era byten. Men Pontus Gunnlycke, han tyckte att Villa kändes väldigt likig. Är det en tillfällighet eller kan det vara läge att göra ett rakt byte från Target till exempelvis Sofall nu direkt när man inte har några andra problem i laget? Fredrik?
Nej för fan, det gör inte det. Livilla har två kanonmatcher, de kan mycket väl komma och hålla nollan i två matcher i rad och då kommer du inte förlåta dig själv för att du har bytt ut massa spelare därifrån, utan den typen av byten tycker jag är liksom rent sagt korkat att göra, utan sätt dig på händerna och liksom, visst, du kan sitta fingra på hur du skulle göra med ett eventuellt wildcard och jada jada, men tryck inte av några byten om du inte känner att det här är värt liksom, ja men det här är värt att verkligen gambla för att det är smartare att spara bytet generellt sett. Du ska ha liksom, du ska ha en jävla fingertoppskänsla och få lite flax om du trycker av ett byte och det ska löna sig. Och det säger jag när jag själv har gjort det för att jag vet att det är en risk. Det smarta valet är att spara bytet.
Jag ser dock en logik för att Target, kommer han verkligen tillbaka efter, alltså han har blivit så uthängd. Men visst, han kanske kommer tillbaka. Men jag hade ju ändå bytt ut honom i Game Week 4 ändå. Så att, jag förstår ju ändå logiken av att kika på att göra det ännu.
Ja, sen ska han då ta in Sofall och ska möta Leicester nu. Det är ingen supermatch heller. Alltså, det är svårt att vara, liksom, som jag var inne på tidigare, vara så här jätteaggressiv på försvarssidan.
Men det man kan ta med sig var väl att Villa var rätt dåliga försvarsmässigt redan andra halvan av förra säsongen. Och nu så ska man... nu försökte man väl ändå spela någon form av 4-4-2, eller det kanske är tanken när Watkins är tillbaka. Jag har frågetecken kring deras defensiv, vilket jag njuter av idag eftersom jag skippade och går på Martinez här i inledningen.
Ja, och även Target som du var inne och fingrade på där ett tag för att få lite
teknik. I benchboostlaget hade Target funnits, så då hade han varit ett problem.
Jag svarar väl själv här på Patrik Fagrells United-fråga. Han undrar om Varan kan vara något att satsa på för 5,5. Han borde väl gå in som ordinarie väl. Och där skulle jag säga nej. Jag tycker att Luke Shaw är ett mycket bättre alternativ. Jag tycker inte att det är läge att dubbla United defensivt när vi har alla de här intressanta offensiva valen. Och dessutom så tycker jag i alla fall från Old Trafford att Lindelöf gjorde en väldigt bra insats. Jag tror inte man kommer stressa in varann. Absolut är han tilltänkt som ordinarie försvarsspelare och då bredvid Maguire. Men jag tycker inte att varann är en jätteduktig spelare, men det är inte en fantasy-spelare för mig. Så här. Ja, vi har Rasmus Mossvik som undrar, Stefan, ska man byta ut Thielemans mot någon annan eller ska man ha kvar han där i sitt bygge?
Nej, men jag hade nog behållit. Visst så fanns det några som imponerade, liksom, men det är en match. Det känns lite som att jaga poängen och det är lika bra läge och liksom... Ja, men tror man på Leicester så, och de har fina matcher. Det är liksom en tuff match här mot, ja, West Ham kanske lite tuff, men sen City, men annars är det bra matcher rakt igenom.
Mm. Och avslutningsvis då, innan vi stänger den här butiken som ändå har haft öppet länge nu, så Henrik Jonsson, ja, men det här är väl liksom dagens temafråga. Han sa det, om man inte riktigt nådde upp till 90 poäng i första gameweeken men tror att laget kan hänga med hyfsat ändå, är det bäst att spara bytet eller hänga på en så kallad måste-spelare efter första gameweek? Och då tänker främst på mittfältare i prisklass 6-6,5. Och jag vet inte vilken den måste-spelaren är. Jag vet inte om du, Fredrik, har någon måste-spelare som ligger där någonstans. Vi har pratat om bra alternativ i Sarr och i Benrahma och sådär, men måste spelare, nej, jag förstår paniken. Nu har vi inte fått någon fråga om det, men om man sitter utan Bruno eller sitter utan Sala, vad gör jag? Är det läge att trycka av ett wildcard eller ska jag ta minuspoäng för att få in dem nu när vi pratar upp dem så mycket i kaptensdiskussionen också? Det har vi inte fått någon fråga om. Men det är väl så nära måste spelare man kan komma. Men inte ens där tycker jag det är självklart att liksom kasta om hela sitt bygge.
Nej, för att har du gått utan då, förmodligen utan Bruno, då gissar jag att du har investerat ganska tungt i exempelvis City. Mm. Och då är ju det förmodligen för Game Week 2. Då får man ju lite löpa linan ut. Annars blir risken att man kliver ifrån dem som kommer att flyga mot Norwich hemma. Så i hans läge, nej, men då hade jag suttit lugnt i båten liksom. Och det här bytet som du sparar, det är värt väldigt mycket liksom. Så att, säger jag som inte har det kvar. Men så är det ju.
Ja, men det är härligt. Vi ska väl slå ihop som sagt, och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka, plocka ner Game Week 2 och se fram emot Game Week 3. Vi ska även då kanske inte ha en så här lång laggenomgång, utan komma med lite rekommendationer, prata lite veckans punkter som vi tycker är mest intressanta. Men tills dess får ni ha det bra och stort lycka till inför Game Week 2. Och jag önskar er alla, utom Stefan och Fredrik, gröna pilar. Ha det bra allihopa. Hej då.
Ha det bra.
Ha det bra. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.